Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves. Varmt välkomna till avsnitt 215 utav svenska FPL-podden. Vi står inför Game Week 31 och vi spelar in onsdagen den 12 april. Det är Champions League ikväll. I engelska mått så är det Chelsea som kommer till spel borta mot Real Madrid. Och igår pulveriserade City ett tyskt motstånd i form av Bayern München. Vi ska såklart prata City i det här avsnittet och utöver det så har vi en agenda där vi ska kolla in lite närmare i våra byggen hur det gick i Game Week 30 men även hur vi blickar framåt. Jag kan säga att det gick väldigt olika för oss. Veckans punkter så ska vi ha lite wildcard-snack då det har blossat upp en idé från Fredrik där han ska få lägga ut texten om varför det skulle kunna vara intressant att trycka av det redan här i 31. Vi har tidigare hört att han har haft en plan att trycka det i 33 men nu får vi se vart det landar. Vi ska även såklart prata om den stora frågan vad man ska göra med sina skadade United-tillgångar i form av Shaw och Rashford. Sen så fortsätter vi från förra veckan att prata Manchester City och Liverpool och deras tillgångar då jag tycker att det fortsatt är hyperintressant från båda lagen. Vi uppdaterar våra rekommendationer, kommer med en kaptensdiskussion inför Game Week 31 och avslutar med era lyssnarfrågor. Vi är fulltaliga ikväll, vi spelar in onsdag istället för tisdag och det är för att vi skulle kunna vara alla tre och ja, vi kommer från en rätt händelserik Game Week 30, en Game Week jag gärna glömmer men som du Stefan gärna stannar upp vid lite, det känns mycket stolpe in, det är väl poängtapp på Anfield då som Arsenal supporter som man får grämas lite, vi hade ju ett poddderby, hur har du hämtat dig från den matchen?
Ja, men lite smått. Känslorna är väl fortsatt blandade. Jag tror att det är lättare som Liverpool-supporter att liksom känna att ja, men där hade vi liksom bra chanser att vinna matchen. Det känns inte riktigt likadant som Arsenal-supporter när man tappar 2-0-ledning och har liksom lägen att göra 3-1. Sen kan ju matchen sluta exakt hur som helst. Det köper jag. Men det är ändå lite småsurt. Det är en bra pinne. Och jag ska inte säga att, liksom, att vi förtjänade 3 poäng. Men ändå lite surt.
Ja, båda lagsupportrar har väl rätt att vara ja, men lite missnöjda med det. Det hade kunnat gått åt båda hållen. Och som neutral supporter så var det ju en fantastiskt rolig match att se. Fredrik, hur fantastiskt var den att se för dig? Det blev 2-0 ganska snabbt, men Liverpool gör ändå en bra insats.
Jag såg den ju i efterhand där i radio tystnad och lyckades undvika resultat. Så det var ju väldigt underhållande. Betydligt mer avslappnat att titta Liverpool så här när säsongen inte gäller någonting överhuvudtaget. Det är klart att man vill vinna, men det förstår jag att det är en annan ångest som Arsenal-supporter när allt står på spel. Så är det inte riktigt för oss. Då kan man mer liksom, jag ska inte säga garva åt eländet, man svär inte lika högt när Salah slår sin andra straff för säsongen utanför målramen liksom, även om man svär. Så det var det var en rolig match, jag uppskattade det. Det fanns en del gött att ta med sig som Liverpool-supporter. Men det är inte så att jag sitter och grämmer mig för att vi inte vann. För det tycker jag nog inte att vi var förtjänta av att göra. Vi mötte ett av ligans två bästa lag och som är i särklass skulle jag säga. Och ja, gör det stundom bra och stundom mindre bra. Så att, nej men, en rolig match. Och jag är lite i det skedet nu i säsongen att får jag se rolig fotboll så då tar jag det liksom.
Ja, med fler sådana här insatser från Liverpool så kommer det bli en del 3 poängar här på vägen in i alla fall. Det är jag helt övertygad om. Annars från Game Week 30, såklart har man med sig City och monstret Haaland, men det känns länge sedan nu med Game Week 30, men det var ju bara förra helgen. Det stora snackisen efteråt är väl Brighton och hur bortdömda de blev mot Spurs. Annars tycker jag att det är intressant att se hur en ja, men nästan död Roy Hodgson lyckas skaka liv i ett Palace som vinner 5-1 borta mot Leeds. Stefan, är det något annat du tar med dig från Game Week 30?
Nej, men Hodgson har ju fått riktig ordning på det där. De pulveriserade väl även Leicester i omgången innan när han tog över, hade 30 avslut eller vad det var. Så att det är fascinerande att det kan skilja så mycket av att byta tränare. Men de har ju verkligen kommit igång och har fint spelschema, så att det finns ju absolut differential val att gå för om man vill i Palace.
Mm. Gammal är äldst. Vi ska inte dröja oss kvar här, utan vi ska kika in i våra byggen. Och Stefan, du har ju en sån här omgång. Det känns som att du skulle kunna gå och vinna hela FBL nu, för att nu studsar allting in. Jag snackade med dig samma dag som deadlinen, och då var det så här, förmodligen så blir det inga byten här, eller men sen så skulle det liksom helt plötsligt, ja, men jag tar kanske ta in Håla, men han ska i alla fall inte ha binden. Sen så går det att ta minuspoäng. Madison och Tony blev Grealish och Håland, och Håland fick binden, och vips är det på 10k.
Ja, nej, men det är klart att det blev bra. Och jag skulle vilja säga att det är mer på grund av att de jag tog ut blankade. Eller ja, Tony blankade inte, men att City-gubbarna skulle leverera mot Southampton, det kändes ju ganska liksom. Där var ju FOMO stor, och de är ju i bra form, så att de plockar poäng, det ser jag väl mer som en normal vecka, i alla fall Håland. Att Grealish gör det igen är väl vad det är. Men annars är det väl att jag hade väldigt svårt att besluta mig för att byta ut Madison, men till slut så föll valet på det, och ja, men nu känns det bra med att sitta med två City-gubbar.
Mm. Och som sagt, man vet ju att det liksom är Stefans krafter inblandade när helt plötsligt Tony går och bränner straffar. Eller straff, han sätter ju den ena, missar den andra. Och det är väl det. Och sen så känner väl jag som Madison-ägare som höll ut och satt kvar med honom, att jag tyckte det såg som en så fin satsning med liksom två bra matcher i 29an och fin match i 30. Och det blev liksom bara trippel blank där, vilket såklart är surt. Men som sagt, du är uppe på 10k nu, tar 74 poäng, men minus 4 då, som blir 70 netto, och totalt 2038 poäng, och är ju såklart utan räckhåll för både mig och Fredrik, som ligger en bra bit efter. Och som jag varit inne på tidigare, Stefan, att du och jag har ju väldigt lika lag, och då är det svårt att ta ikapp så mycket. Men inte nog med att de här bytena sitter, det som händer nu är ju att du, ja, men är lite steget före, inte bara mig utan väldigt många andra managers. Vi ser nu Grealish byts in utav, ja, men hur mycket managers som helst, så att då kan du fokusera på andra byten här framåt. Det måste kännas bra.
Ja, det känns bra, men det som inte känns bra är ju United-gubbarna här som är i eller i sjukstugan, eller ja, skadade. Så där är det huvudbry, framförallt kring Rashford. Jag tror Shaw har ju redan liksom tagit beslutet att jag övervintrar honom på kvisten, för att ja, men de indikationer man har fått är att hans skada ska vara lindrigare än Rashfords. Men Rashford är svår, för det är bara, nu hade han presskonferens idag, och det är bara 2,5 vecka bort innan Game Week 34 sparkar igång. Så att den där är klurig när man inte har några klara besked att gå på.
Mm. Vi ska prata mer om skadorna i United och eventuella ersättare och sånt där, men det får dröja lite. Har du blickat någonting mot byte här inför 32an eller 31an? Eftersom att du ska dra free hit till 32, så finns det ju ingen anledning att spara bytet, även om du inte har några jätteproblem i laget.
Nej, jag har kikat lite grann bara. Det beror på vilka jag vill få in till 32 eller 34 också. Men Ederson är ju ett alternativ att byta in honom bara i kassen. Annars är det om jag ska offra Rashford eller inte redan här. Och det vet jag inte. Och om jag gör det så blir det Salah in. Och en till minus 4.
Ja, jag tänkte Rashford till Salah lär du knappast ha råd.
Men... Nej, men då ryker Kane redan här sånt fall.
Yes. Ja, kul att höra någon som det går bra för i FBL, Fredrik, eller hur?
Nej, men så här, jag är glad. Jag tycker det är roligt att det är någon i podden som håller fanen högt och går det bra. För att hade jag legat etta i interna poddkampen med mitt resultat, då hade jag fan varit besviken på er. Så att jag tycker det är skönt att vi växeldrar lite. Att vi inte är urusla samtidigt. Så att nu gör jag så pass långt efter Stefan, så jag är bara glad för hans skull.
49 poäng ber för dig, Fredrik. Du gjorde precis som mig, kanske misstaget, vi får väl se, att spara bytet så att det är ingen Håland in. Totalt har du 1874 poäng och en overall rank på 727k. Men vi får väl se om ett wildcard kanske kan ändra på det och takta dig neråt i ranken.
Ja, men så här, jag kan inte vara besviken på de besluten jag tog. Alltså, jag blev ju så skärtälskad av City i FPL. Lite som Upamecano blev av dem i CL. Jag var liksom aldrig ens nära att ta in Haaland. Läste ju, var ju ute där och sa att jag trodde att jag kunde läsa Pep. Och det fick man ju äta upp. Jag tänkte inte alls att Haaland skulle spela så mycket som han gjorde. Och efter sin skada. Så att där fick jag. Och ja, det är ju lite ironiskt att man straffas av en Haaland med 80% TSB som har gjort 30 mål på 30 matcher. Är man så jävla dum som man inte har honom i laget, då får man ju lite skylla sig själv. Grealish såg man kanske lite mer komma i och med att han hade bra form och Foden var skadad och sådär. Så den, visst, den hade man ju kanske kunnat gjort och sådär, men det är lite med fast i hand. Men Haaland var ju alldeles nära, så det, där får jag bara liksom inse att jag var snett på det. Men vad fan, det är ju, som sagt, jag har inga problem att glömma förra veckan. Och nu när man har börjat filat på lite wildcard-tankar som jag eventuellt måste trycka av här nu ikväll när vi spelar in för att ha råd. Det är liksom, det är skohornat in på millimetern, det bygget som jag har skissat på. Så att eventuella prisändringar i natt när vi spelar in kan sabba alltihopa. Så att det kan bli så att, ja, inte under poddande stund, men direkt efter vi trycker av inspelningen att det trycks av ett wildcard.
Ja, det är ju det du är inne på här med City-gubbarna. Att jag var heller aldrig nära på att ta in Haaland. Jag valde väg här och vill fortsatt se hur det går. Vi ska spela en Game Week 31 som vi pratar upp nu. Vi kommer ha en kaptensdiskussion. Jag tror att det är väldigt många som kommer sätta binden på Haaland. Han fick starten mot Southampton. Får han det mot Leicester? Vi får väl se. Vi ska prata om det längre fram. Jag kommer gå en annan väg. Jag kommer plocka in Salah den här veckan och sätta binden där. Jag tror att det är väldigt många som har gått på Håland som inte kommer ha Salah alls i bygget. Och att en sån bindel. Och så får man väl hoppas då på att, ja, men Leeds fortsätter vara sådär bedrövligt dåliga. Släpper de 5 mot Crystal Palace och Liverpool gjorde en kanoninsats förvisso på Anfield. De ska bort till Ellen Road nu och visst, Liverpools bortaform skrämmer väl lite. Men jag tycker att det finns ett läge här och jag vill utvärdera det först efter den här gameweeken. Jag tycker också att så här, det kanske är långsökt, men jag tycker att det är lite så här stolpe in på Haaland-poängen. Han gör 1-0 i liksom, första halvlek, sista spark. Lika gärna kunna liksom gått till pausvila i 0-0. Och sen så, jag trodde att han skulle starta i Game Week 30. Men jag tror han skulle få ungefär 60 minuter. Och han gör ju sitt andra mål precis innan han blir utbytt. Så att, alltså en kasse hade varit en grej. Två blev lite värre än vad jag hade tänkt mig. Och Grealish, absolut. Men han har heller inte varit så här speciellt målfarlig. Så att jag tycker han kommer iväg med lite för mycket poäng såklart. Det är vad det är. Jag plockar 48 poäng den här veckan. Går på säsongens sämsta Game Week rank på 8 miljoner. Men ändå bara röda pilar från 133 000 till 171 000. Tycker inte att det liksom hade förväntat mig ännu sämre med en sån Game Week rank. Totalt har jag 1955 poäng. Och ja, får vi se vad man gör därifrån. Och jag sparade bytet så att sitter ju med två fria, och det är ju för att kunna få in Sala. Min forwardsrek från förra veckan ska ju in i Greenwood i Leeds. Vi ska vaska Tonys plats och på så sätt kunna göra Madison till Sala. Sen så är det ju en fråga med hur man gör med Rashford. Jag kanske lutar mot att liksom krypa ett korset och plocka in Grealish istället för honom. Men vi kommer ha en separat diskussion om det. Då kan inte du svara på lyssnarfrågan då, Fredrik, om du ska dra wildcard, för då antar jag att du kommer plocka in Haaland. Andreas Norberg undrar liksom tips på vad man kan göra klockan 18.30 på lördag om man nu inte äger Haaland. Han kommer själv med ett förslag att liksom knyta snaror. Och om man tror att det verkligen är så illa, ja, men då får man bara ta in honom och plocka vilka minus man vill. Men alltså, jag känner att man har lite valt väg nu, och då kanske man bara får fortsätta och liksom sjunka, eller så liksom får man väl hoppa dit igen. Men risken är väl då att han inte alls får lika många minuter som senast, och att det minnar ut i något problem. Och jag ser vissa som ska göra det, ja, men då ska de plocka ut Kane som har Bournemouth med femma. Jag vet inte om tajmingen är helt rätt för det, men ja, eller så liksom har jag en game week rank på runt 8 miljoner igen och liksom bara fortsätter ras. Och då får det väl vara så.
Men lyssna frågan där, om man nu tänkt att se matchen och inte ha Haaland bygget, får man slänga in en hundring på att han gör hattrick och en hundring på att han gör två mål, så är man ju liksom, de har ju plåster på såren om det skulle skita sig rejält.
Ja, och alltså som sagt, om man som mig då tror att Haaland inte får starten utan kanske får ett inhopp på en 30 minuter, då får man ju räkna med att Haaland gör ett mål. Men liksom en return, ja, men det kan man ändå käka, tycker jag. Det blir värre när det blir 2-3. Sådär. Bra. Men vi kan väl hoppa in i veckans punkter. Fredrik, du hörde ju av dig bara här, ja, men verkligen på kvällen, och bara, ja, det kanske blir ett wildcard här i 31. Ja. Då säger jag, ja, men är det något vi kan dra upp i podden kanske och snacka lite kring och lite höra hur dina tankar gått, varför det nu är läge för att dra det 31 istället för 33. Och sen också kolla lite på hur, ja, men de första skisserna på ett sånt bygge liksom artar sig. Vi fick en lyssnarfråga från Chris Karlsson och undrar om det är läge för wildcard nu och ta free hit i 32, alternativt ta wildcard efter 32. Och det är ju exakt den här diskussionen, eller det som dilemmat som du har stått inför.
Mm, precis. Och det som föranleder liksom tanken egentligen är ju ett par saker. Det är ju dels att mitt bygge ser ganska risigt ut här inför game 30. Det är liksom, det är typ bara Kane hemma mot Bournemouth som är riktigt, riktigt fin. I övrigt så är det idel liksom tuffa med Ardi Salah då, i bygget visserligen, men ja, Salah och Kane, det är väl de två som har bra matcher i princip. Ja, men han hamnar lite snett på det, precis som du i Madison-båten. Han gör ju ingen glad på bänken för de pengarna. Ja, men det finns liksom dels ett case i mitt eget bygge, och där kan jag tänka mig att det säkert finns en del som kan känna igen sig då, som inte har klivit in på City till exempel. City är helt ren från City tillgångar, och ett wildcard nu skulle ju göra att jag inför den här Leicester-matchen kan kliva in på tre City tillgångar direkt på ett bräde. Jag har ingen Bruno Fernandes, och nu när Rashford är skadad, ja, men då är ju frågan liksom sitta ren på United-spelare också. Forest borta, då skulle det kunna vara ett läge att kliva in på trippelt United redan nu. Och sen kanske kunna få in någon form av differential i form av en Liverpool-back. Och jag tror ju att ett wildcard, om jag trycker av det nu inför 30 här, inför 31, jämfört med 33, kommer se väldigt likt ut. För att jag kommer att bygga det inför benchboost 34 oavsett. Och så får liksom i så fall 31 och 33 får liksom bli vad det blir, då har man ju liksom en bench boost trupp att liksom rotera i, så det går alltid att hitta okej byggen därifrån. Men fokus blir ju att kunna maxa inför ett bench boost 34. Så det är väl lite huvudanledningen någonstans till att jag började kika på att det kanske är värt att trycka av wildcardet redan nu faktiskt.
Mm. Det finns ingen sån bitter eftersmak på att sitta med två fria byten när man drar wildcardet?
Jo, men samtidigt så de här två fria byterna, det är lite som att så här säga att fan, jag hittar två 20 i plånboken och så kliver du in på liksom, ja, vadå, hi-fi-klubben och ska köpa högtalare. Det kommer ingenstans med två 20-lappar liksom. Jag får ju fan knappt in, jag får inte in liksom Håland med två fria byten.
Nej.
Jag får inte in Haaland Grealish med minus 4. Nej. Så att de här två fria byterna, ja visst, jag kan få in Grealish då. Och det är ju det som är alternativet, Grealish och ytterligare någon mittfältare mot Rashford och Madison.
Men då har du svängt helt då. Då är Haaland starten mot Leicester, den är given.
Nej, det kan jag inte säga att den är. Men jag bara börjar inse att mina gissningar är inte värda så mycket. Och det är ju som Stefan var inne på, det blir lite FOMO liksom. Men ja, samtidigt den här formen som Haaland är i nu, han är ju världens bästa anfallare. Och det är klart att det känns ju lite sådär halvlöjligt som jag sa innan liksom, att bli straffad av någon som har, som är inte bara ligan utan världens bästa anfallare och 80% TSP, så har man inte honom bygget, kliver han in och bicykletar in mål och bara hånler mot den liksom. Så att det är väl lite det kring det, och spelar han bara, då är ju Leicester hemma ett väldigt tacksamt byte. Nu är väl Dean Smith klar där som ny tränare, får in John Terry och som defensiv coach. Vi får väl se vilka under de kan göra på kort tid, men jag tror ju ändå att City har goda chanser att göra många mål.
Absolut. Du talade väl i förra podden tror jag om att ja, men nu har jag två fria byten inför 31. Liksom, kan göra dead end och göra väldigt så här, spännande val. Det går ifrån nu. Jag ser ju till exempel ett jätteintressant grej som jag hade gjort om jag hade haft 33an som wildcard och free hit till 32. Det är ju att kliva in på en Riyad Mahrez här i 31an. Kanske en gubbe som jag kanske inte hade vågat gå på i ett wildcard nu, men eftersom man inte får minuter mot Bayern München, utvilad, möter sin gamla klubb Leicester. Jag är beredd att sätta pengar att han startar. Och Mahrez är ju en spelare, när han startar, jag tycker att hans målhot är betydligt större än en Jack Grealish, även om Grealish visar fin form nu. Alltså det är en sån gubbe som ja, men Madison lätt skulle kunna bli här i 31an och liksom attackera. Och sen så ja, men jobbar man den, att ja, men Grealish, han spelade 90 mot Bayern, fick en del smällar. Och liksom ja, Haaland liksom samma där, spelade 90 och liksom gå för det av den anledningen. Vad säger du om det?
Nej, men det är ju definitivt ett alternativ. Som sagt, välja att inte dra ett wildcard, då är det precis som du är inne på, möjlighet att trycka in spelare som ja, men som är mer kortsiktiga pants. Och där ja, men jag skulle kunna göra plocka in både Grealish och Mahrez mot Madison och Rashford till exempel. För att verkligen dubbla där. Det är väl ett ganska rimligt byte. Ett rimligt dubbelbyte. Och om jag väljer att inte trycka av wildcardet. Så vi får se. Men jag är helt med på din linje där. Att Mahrez fick vilan i CL. Och vi har inte hört någonting om att det skulle vara skadad. Så att, jag menar, gjorde han en sån här byte? Han tog av De Bruyne i 67. Det var det enda bytet han gjorde, Pep. Det var ju lite märkligt kan man ju tycka. Det här tajta spelschemat. Att han inte gör ett enda till byte. Jag förstår inte, men
det visar också hur stort allvar han tar Champions League för det kan jag säga på en gång, och jag skulle bli oerhört chockad om det är så att Pep ser det här mötet som avgjort nu, och att han, om det är någon som tänker ja men liksom de vann stort på hemmaplan nu, så att ja men då kan han starta Haaland här mot Leicester, och så kan ju Alvarez få starten borta mot Bayern. Den finns inte. Alltså, jag kan inte se att han så helt plötsligt ska vila nyckelspelare i returmötet i München. Han har sån respekt också för Bayern och vet att på sin dag så kan de absolut vända på det här. Speciellt om det slappnas av lite från Citys håll. Yes, men innan vi kollar in på liksom, de första skisserna på ett wildcard, så hur procentuellt skulle du säga är chansen att du verkligen trycker av det här ikväll?
50-50 skulle jag säga.
Antingen så gör du det eller så gör du det inte.
Alltså 50-50. Ja, precis. 50-50 i dubbel bemärkelse.
Ja. Men grymt. Vi gör väl som vanligt och börjar bakifrån.
Och då målvaktsparet har känts ganska givet faktiskt. Laborerade länge med Ederson som Stefan nämnde tidigare. Men landade i att trycker jag av ett wildcard så är jag ganska säker på att målvaktsduon kommer att heta De Gea och Stil.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Och det är egentligen för att ja, men båda har fina dubbelmatcher, eller fina, men de har dubbelmatcher i 34an. Och Stil är ju snorbillig, så att jag kan sitta med honom på bänken resten av säsongen sen utan att det stör rent ekonomiskt. Så det är valet i målvaktsled. Jag vet inte om ni vill kommentera det på något sätt med, eller om vi ska gå vidare till försvaret på en gång.
Nej, alltså jag håller ju De Gea som ett väldigt bra målvaktsalternativ för alla. Jag har haft han på rek. Jag gissar att liksom, du har ju inte benchbus kvar, så att båda har dubbelmatcher är ju inte jätteintressant om det skulle vara så att en går och skadar sig, eller De Gea går och skadar sig, gissar jag, för jag antar att det är De Gea som egentligen kommer stå från nu och resten av säsongen.
Ja, alltså jag tänker ju spela Stil i 34.
Före De Gea?
Nej, i benchboostet.
Ja, du har benchboost kvar, ja.
Ja.
Ja, men det gör jag ju. Då förstår jag verkligen. Ja. Ja, nej, men det var...
Men sen ska han ju sitta bänk. Förmodligen, mer eller mindre. Om det inte är så att Brighton får någon mer dubbel när United inte har det, såklart.
Ja. Nej, men som vi brukar säga, och prata målvakter är svårt att liksom komma in med allt för mycket feedback innan man har sett försvaret, för det brukar ju vara något som går tillsammans, så du får gärna dra igenom försvaret också.
Och här kommer ju mina kompromisser. Jag önskar att jag hade haft råd med Trent och Stones, men de fick lämna plats för de lite liksom wish-alternativen i form av Robertson och Akanji, för att det på kronan skulle gå ihop. Så Robertson, Akanji, Konate, Trippier och Martinez är de fem backarna. Och som sagt, det är inte optimalt. Jag hade hellre haft Shaw, Stones, Trent än Martinez, Akanji, Robertson. Mm. Men som sagt, man ska få ihop det någonstans, och jag lägger hellre och maxar mittfältet med stålar. Så att nej, Robertson, Akanji, Martinez, Trippier och Konaté.
Ja, dubbelt Liverpool-försvar är väl det första man reagerar på. Det är väl en grej som man har sett vissa planerar, att lägga ganska mycket pengar här och ha Trent och Robertson. Och då satsar man ju egentligen på Liverpools offensiv, fast i liksom startsäkra spelare. Vi har varit inne på det, att i Liverpools offensiv annars är det svårt att hitta rätt. Jag antar att du liksom vill ha trippel Liverpool i och med dubbeln i 34, men också med det fina spelschemat. Och när man kollar offensiven, ja, men dels är det trångt om mittfältsplatser som vi har varit inne på tidigare, men också svårt att veta liksom i en dubbel av, utöver Salah, Jota, Gakpo, Diaz, alltså, ja, vem får dubbla starter och då har gått defensivt. Så antar jag att du har tänkt, men med Konaté så får man väl förlita sig på nollor snarare än offensiva returns kontra Robertson Trent.
Ja, men så är det ju. Och det är den där dubbel i 34. Han kostar bara 4,8, så att honom har jag liksom inga problem att bänka sen heller. Ganska fin första bänkspelare. Ja, men någon blir roterad eller sådär, du får in honom. Ja, men det är ändå en hyfsad chans till nolla med det okej spelschemat som Liverpool har. Satt väldigt länge med både Trent och Robertson, men det går liksom inte ihop ekonomin. Du var ju inne på det, Alex, när du sa att ja, men jag kommer att dra bench boost 29 istället för 34. Och det är mycket för att det är mycket lättare att få ihop en bra bänk rent ekonomiskt. Och du hade en poäng där, för det är ju tuffare att få ihop det nu när man vill ha med Haaland och man vill ha med Salah. Det är svårt att få pengarna att räcka till en bänk som är värd namnet. Speciellt då om man vill trycka in ja, men Salah, Trent Robertson från Liverpool. Då blir det inte mycket... Många dineros kvar till övriga bänkspelare.
Endast en Newcastle-försvarare. Det är många som sitter på två och vissa till och med tre.
Ja, och de har ju en fin match i 34. Det är ingen dubbel, men det är en fin match.
Southampton hemma, va?
Mm, precis. Så att, det är klart det finns möjlighet att bara dubbla upp. Alltså det där skulle ju till exempel en Konaté kunna vara en Botman eller Burn. Men det skiljer 0,3. Och är man i mitt läge, jag har liksom råd att chansa och gambla lite att det kommer lite nollor från Liverpool och en extra match. Och som sagt, det är en plats som kommer att bänkas en hel del ändå. Så att, ja, det är första känslan i alla fall när jag ritade upp det, att jag vill ha trippel Liverpool. Jag har ju pratat med ganska varmt för att Darwin Nunez skulle liksom vara ett tydligt första val. Det tror jag att han kommer att vara på sikt, men han har ju fått agera inhoppare här. Och nu är Luis Diaz tillbaka i träning, ska in och liksom kämpa om platser där. Så det är ju trångt framåt. Du nämnde det där, mittfältsplatserna i bygget är ju väldigt värdefulla. Där finns det liksom inte plats för två Liverpool-mittfältare. Och då landar jag liksom i att ska jag ha trippelt Liverpool, då blir det två försvarare. Så att, ja, det vore ju nice att kunna ha både Trent och Robertson. Men det har jag inte lyckats få ihop än rent ekonomiskt.
Stefan, vill du skjuta in något? Jag tänker på Akanji där som City-gubbe i försvaret. Du nämnde själv att du skulle vilja in Stones. Det är väl ungefär samma pris på Aki också som Akanji, va?
Ja, men det kanske skiljer
0,1.
Ja,
det är det som är kruxet.
Nej, men Akanji är väl ingen säker gubbe. Så om man tänker att han ska få två starter. Men det är egentligen ingen cityback. Inte Stones heller. Så att jag tycker det är väl liksom det som är caset med att gå Ederson i dubben där. För att han vet man att man får två starter från. De andra är osäkra. Och jag håller Stones högt. Tyckte man såg det. Till exempel nu i CL hade det varit en Premier League-match. Så har han en nästa troligtvis tre bonus, eller i alla fall med i bonussnacket med nolla och ass. Ja, men man gillar honom med den platsen, plus att han går upp på fasta situationer mycket.
Ja, det som är emot Ederson där, som jag tycker, och därför jag håller det ske betydligt högre, det är ju att han gör ju inga räddningar. Alltså, på sin höjd får du 6 poäng. Och vi har även sett City att de släpper mål. Det är knappast så att de kommer hålla nollan i alla matcher. Och oerhört frustrerande. Jag tror att det är många som under säsong har haft in Ederson och tänkt som du att ja, men då har jag en säker City-försvarare. Men det blir ju aldrig bonuspoäng. Jag såg någon statistik på det där. Jag tror att han den här säsongen har snittat 0,6 räddningar per match. Och det är ju oerhört lågt. Och det är väl det emot. De Gea ser jag får skott emot sig. Så även om nollan ryker i någon match så kan det bli mer än liksom 2 poäng. Och dessutom med liksom bonusmöjligheter i vissa matcher och sådär. Så att ja, det är det som gör att jag håller De Gea före en Ederson.
Ja, men jag gör nog också det. Så att Fredan tycker jag är rätt val. Men för liksom, om man kollar för många byggen så har de redan 3 United-gubbar eventuellt. Och då kan det vara svårt att få in det ske.
Yes. Och sist där i backlinjen då måste jag ju nämna United-gubben som har letat sig in här. Utöver det sker, du dubblar upp United-defensiven. Det betyder att du endast har en offensiv plats. Jag gissar att den är fylld och vi kommer få höra om den längre fram. Martinez kliver du in på. Vi har ju sett en viss rotation, men det har ju framförallt varit Varann som har fått vila. Men ja, ingen oro där. Det är ju en budgetfråga också såklart. Prisad 4,5 och ska man in i Uniteds backlinje, men det är Luke Shaw man vill ha. Mm. Dalot och Wan-Bissaka, de har delat lite på ansvaret. Varann har ju fått en del rotation. Är det så att man nu ska liksom gå på Shaws ersättare i Malatia, så är det bara ett byte som liksom ligger och väntar när Shaw kommer tillbaka. Så jag antar att det är så att du har landat i Martinez. Men har du lekt någonting med tanken att liksom inte ha honom alls och kanske kolla på någon ytterligare offensiv gubbe, antingen starta nu direkt i 30-31 eller och möjlighet att kunna plocka in senare?
Mm. Det är väl mer så att lämna en plats som är aktuellt. Tycker att det känns osäkert nu när Rashford är borta. Är det Martial som kommer att spela och starta, eller är det Weghorst? De har haft ganska skralt med speltid båda två. Man kan gissa att ingen av dem kommer att rada upp några 90 minuter framöver, utan det kanske kommer att växlas en del. Akanji där, 5 raka 90 minuter i ligan. Martinez har väl 6 raka 75 plus i ligan. Så jag försökte att liksom kolla lite statistiskt vilka har fått spela mycket i ligan och bara liksom gå på det. Och sen har jag väl inga liksom förhoppningar om att det är min backlinje som ska sopa in supermycket poäng. Och som sagt, den skulle ju kunna se väldigt mycket bättre ut. Den är en stor jävla kompromiss i ett sånt här läge. Men om man bara tar ut om man vill ha, då blir det väldigt baktungt. Det blir väldigt mycket pengar där. Och det handlar ju om spelare som jag vill kunna bänka. Utan att det liksom bränner allt för mycket. Och sitter man till exempel med både Robertson och Trent, ja, men då, och Trippier, då är det de tre backarna man har att spela med. Liksom. Det är ju ett alternativ såklart, men just med det här benchboostet kvar så, ja, jag vet inte. Jag har landat i det här i dagsläget i alla fall.
Yes, det är lika bra att vi hoppar fram till mittfältet. Jag ser ett ganska starkt template mittfält framför mig. Jag gissar att du inte har sprungit allt för långt därifrån.
Nej, men så är det väl. Sala, Bruno, Grealish, McAllister, March. Och det är ju liksom, det är March och McAllister och inte Mitoma, egentligen på grund av pengar kan man säga. Som sagt, det är ju skohornat in där. Å andra sidan tycker jag att två av de tre, det är lite coin flip. Så jag kan inte säga att jag liksom sörjer det jättemycket. Det kan lika gärna vara McAllister och March som tar mer poäng resten av säsongen. Men det, där är det ju maxat ändå, får man väl säga.
Det är väl egentligen ingen superhög alltså, summa på spelarna i pris, eftersom att Brighton mittfältarna är så pass billiga. Sala och Bruno är såklart liksom i det övre prisskiktet. Men även Grealish är ju väldigt relativt billig då på 7,0. Jag hade varit väldigt chockad om du inte hade suttit med dubbelt Brighton mittfält. Och Sala och Grealish och Bruno. I och med att Rashford är borta nu och man går på ett wildcard, så såklart att man inte tar in honom. Sitter man med honom så kanske det finns anledning att hålla kvar. Det är en annan sak och det kommer vi till här i en annan utav veckans punkter. Men så här är det väl ganska liksom gjutet. Det som hade varit är om man hade liksom inte gått på Martinez i backlinjen, utan gått på någon annan och hållit en United-plats öppen för att kunna plocka in Rashford om det visar sig så att han är tillbaka till 34. Det svåra då är ju egentligen att jaha, men då ska jag byta ut någon av de här. Och med så här tight budget, ja men då är det egentligen Grealish som måste ut. Och det kan ju vara ett tufft byte att göra.
Ja, eller om jag i så fall hade valt att göra det raka bytet Bruno till Rashford. Det håller Rashford högre när han är hel. Och det har lite att göra med Brunos pris också. För han är ju sjukt jävla dyr. Alltså. Eller också är det att man är bortskämd med att de andra är så jävla billiga. Men han kostar ju nästan 10 miljoner. Så där ligger det ju mycket pengar. Jag frestade sig att ta med och bara liksom downgrada honom till en mid-price mittfältare. Och då fick jag loss de här pengarna bara för att uppgradera hela backlinjen på ett bräde. Mm. Så det är ju lockande. Men samtidigt så vet man ju att man kan bli straffad. Och nu när Rashford är skadad så kommer ju väldigt många gå till Bruno, tror jag. Mm. Eller som redan sitter där. Så att, ja. Det kändes ändå vettigt att ha med honom i det mittfältsbygget.
Ja, nej, jag har inte så mycket att säga. Stefan, har du något att tillägga? Håller du med Fredrik där att liksom, det är bara en lottdragning på vilka Brighton mittfältare man ska?
Ja, så är det. Men jag hade nog, hade jag dragit wildcard nu så hade jag nog ändå varit sugen på att gå utan Bruno och toppa upp backlinjen. Tror jag. Men det är klart det kan slå fel. Men det tycker jag är en lockande tanke ändå.
Och jag hade inte gått utan Bruno. Jag är oerhört nyfiken på vad som kommer hända nu. Casemiro tillbaka här till Game Week 31. Jag hör en del som fortsätter liksom oroliga för att Bruno kan ligga kvar i den här defensiva rollen. Det kan inte jag se. Casemiro tillbaka, Eriksen tillbaka, lika så där. Jag tror att Bruno kommer skjutas fram i banan. Kanske framförallt nu när Rash är bort. Att behövs poängspelare framåt i banan och att Fernandes då förväntas att ta ett större ansvar med poängproduktion. Vi får se nu hur länge Luke Shaw är borta, men med han borta så kommer det betyda att Fernandes är på ännu mer fasta situationer. Jag sitter väldigt nöjd kvar med Bruno Fernandes.
Mm. Han är ju lite knäckfrågan här, för som sagt, jag Stefan är inne på det. Det är ju intressant att ni ser liksom ändå olika infallsvinklar på det. Jag satt och bollade emellan. Så att det är ju verkligen något sånt där som med facit i hand kommer man att se att det skiljer ganska mycket. Just eftersom att Bruno kan ha potential att ha väldigt mycket poäng kommande omgångar. Och ja, men en hel backlinje där du har Wish-alternativen eller premium-alternativen så kan ju också skilja en hel del. Så det är verkligen en väg att välja. Vilken väg man väljer om man väljer att trycka av wildcardet.
Mm. Jag tror inte att du kommer bindla Bruno speciellt ofta ändå.
Nej, det tror inte jag heller.
Det tror inte jag heller.
Men det kan man ju säga om i stort sett alla spelare utom Haaland och kanske Salah.
Jo, men alltså det är väl det som är offra en för att få tre fräscha backar liksom. Det är väl lite den avvägningen stormen. Mm.
Ja, och samtidigt kan jag känna att det är ett lotteri på de här uppgraderande av backarna. Om du skulle göra Akanji till Stones eller Akanji till Ake eller vem du nu väljer. Eller om du gör
Robertson Trent.
Ja. Ja, alltså det känns också så här. Det är inte att du har någon garanti att den kommer ut outscorer den andra.
Nej, och fördelen är att det är ju mer, backlinjen är ju mer differential så här. Mm. Så de här poäng, om man lyckas träffa det här så är det ju poängen mer värda.
Ska vi kika in på anfall? Jag gissar att det finns en viss norman där fram.
Ja, men det gör ju det. Här är en av de stora som sagt nackdelarna med att dra wildcard nu. Det är ju att jag tvingas offra Harry Kane inför Bournemouth hemma. Och det är som gjort för att ett Kane hattrick. Och man kan bara se liksom skeppet komma mot och ingenting kan man göra åt det när man har tryckt av det i så fall. För det är klart att Bournemouth hemma är en väldigt bra match. Men han är inte med. Utan det är ju Haaland som i så fall sitter i bygget. Och sen var det, jag sa att det var för Bruno Fernandes som gick och downgrade. Och han var väl liksom första alternativet att downgrada. Andra alternativet att, för att liksom kunna uppa backlinjen i så fall. Det hade ju varit att inte hålla kvar i Ollie Watkins. Han har ju ingen dubbel i 34an och ja, men Villa har ju United borta, så en ganska dålig match. Förmodligen kommer jag inte vilja ha kvar honom till en game i 34. Men i sinnessjukt bra form. Newcastle hemma 31 och Fulham hemma 33. Ja, men en bra match och en helt okej match ändå. Han är i sån här form nu. Han gör ju mål mot vilka lag som helst, känns som. Två hemmamatcher också. Jag vill inte släppa Ollie Watkins. Där är det ju form så du bara skriker om det. Och sen kompletterat med Vinicius i Fulham. Där är ju Mitrovic avstängd och Vinicius ett ganska tacksamt budgetval som ska sitta längst ut på kvisten i omgång efter omgång, men då i 34an in och plocka en dubbelomgång. Och visserligen så är det liksom City hemma, Liverpool borta och sådär, så man har väl inga större liksom förhoppningar på massor av poäng. Men ja, 4-5 poäng kanske kan dyka in i allra bästa fall någon liten return, vem vet.
Ja, här är väl min första då som jag lite reagerar på. Och det är den här lite klassiska grejen man kommer till. Man drar ett wildcard och så tar man lite för mycket hänsyn till en benchboost som man ska använda i en omgång. Den dubben för Fulham är ju bedrövligt usel alltså. Och det låter nästan som att du räknar med 4 poäng på honom. Och är det inte mer värt då att, jag vet inte vad Vinicius kostar.
5,4.
Ja, det skulle alltså gå att göra han till en 4,0 Greenwood och liksom vaska den platsen. Då vaskar man ju en plats i sitt benchboost förvisso, men man sparar 1,4 som du kommer kunna nyttja i övriga laget. Det skulle ju även gå, för nu om jag räknar rätt så har du bara 2 Brighton-gubbar.
Jag har ju stil där också.
Stil har du. Just det, annars tänkte jag man kunde gått på Ferguson som anfallare där. Men ja, jag vet inte vad vi har för forward som är billigare och än som ändå kanske spelar.
Det duggar inte jättetätt utav dem, utan det är ju liksom upp på Solanke nivån i så fall, och då är det
Nej, men det är väl det. Alltså jag gissar att han endast ska användas i din benchboost. Och du själv inne på det. Det är klart, alltså dubbla starter, så klart han kan göra mål. Men det är hemma mot City, det är borta på Anfield mot Liverpool. Det är väl, om inte de 2 svåraste matcherna på säsongen, så några utav dem i alla fall. I ett Fulham som då saknar Mitrovic, så det är därför han kommer till start. Men blir ett svagare lag dessutom. Så det är väl det jag hade övervägt, och kolla på vad man kan göra med pengarna och se. För det är ändå bara för en enda omgång, och du bygger det här wildcard egentligen för en avslutning.
Ja, nej, men det är, så är det. Det blir mycket pengar på, jämfört med den billigaste anfallaren. Det är väl att ge sig själv chansen liksom, men ja, det är ju
Solanke tar mer poäng än Vinicius i Game Week 34. Lite samma.
Sen så är du ju inne på det, Watkins. Där skulle man ju kunna spara pengar. Gå på en Alexander Isak till exempel. Spara in lite pengar. Dessutom, Watkins har inga dubblar. Isak har i alla fall en kommande dubbel. Och i benchboosten 34 som du sa, så har ju Newcastle en väldigt fin match hemma mot Southampton. Och då har jag dålig koll på Villa. Kan det vara så att de möter United på Old Trafford?
Ja, exakt, stämmer.
Men samtidigt är Ollie Watkins glödhet, så jag förstår liksom varför han ändå sitter där. Men finns det ju någonting man kan göra med pengarna.
Ja, men verkligen. Så är det ju. Han sitter ju där för 31-33 primärt, och kommer ju förmodligen i så fall att bytas ut. Och det är ingen jättefara om byterna skulle krävas någon annanstans. Alltså, har han ett benchboost United borta, han kan mycket väl göra ett mål liksom. Så det är inga konstigheter. Men där finns det ju verkligen möjlighet att med, för det är ändå 2 fördelen också, fördelen, men ja, nackdelen med att dra wildcard nu och ha benchboost i 34 är ju att det hinner hända ganska mycket under tiden. För folk hinner skada sig och sådär. Fördelen är att du hinner ändå ha 2 byten och korrigera det som händer. Om det blir någon skada eller om det inte blir det, kan man ändå liksom välja och cherrypicka vilka man vill göra sig av med, och då har kunna bygga om lite, och då är ju Watkins en sån pusselbit som skulle kunna bytas ut.
En sak som vi har varit inne på också, just du är inne på det nu igen, men det man vill när man ska dra ett wildcard och sen en benchboost är att de ska ligga så nära varandra som möjligt, därför att 33-34 då passar sig väldigt bra, då det dessutom är, jag tror att 33 är en veckoomgång och 34 kommer till helgen, så det är väldigt kort tid emellan. Dessutom just för det hinner hända en del saker bara på några gameweeks. Man kan tycka att ja, men det kommer inte hända så mycket. Men framförallt kopplat till City-tillgångarna. Vi har sett det så många gånger. Alltså Grealish kan vara på Peps shitlist till 34. Jag tror inte det. Men vi har ju sett värre saker liksom ske. Ja. Han kanske är utlånad till Bayern München. Det händer så mycket konstigheter. Så att det är väl... Ja. Det är väl det då. Stefan, vad säger du om det här wildcard-bygget och hur man ska väga det mot att dra det nu eller dra det 33 om man nu ska dra sin bench på 34?
Nej, men jag tycker det finns case för att dra det redan nu. Jag tror inte att, alltså man kommer lasta upp på många lag som ändå bara har en match till innan Game Week 33 där. Och visst, det kan hända skador. Men det är inte lätt att sätta ordning rätt lag i 33an heller. För att ja, men det blir många matcher på kort tid där också. Så nej, Fredan saknar många av dem han vill ha här i 31an. Så då finns det väl absolut ett case.
Det låter mest som att han saknar City-gubbarna. Och sen Bruno Fernandes som man dessutom inte är helt säker på att han ens vill ha. Så att jag kan tycka att det är egentligen den här jätterädslan för Haaland att klara en vecka. För Grealish kan han få in, han kan även få den här differential-gubben i Mare som jag verkligen gillar. Så att, jag tycker att det här wildcardet ser bra ut i stort. Jag hade gjort vissa små justeringar, men jag hade också sett en liksom, fördel med att vänta med det till 33. Då kanske vi vet mer, till exempel att ja, men Rashford är redo och bara kliva på Rashford. Vi kanske också vet att Luke Shaw är tillbaka, vilket vi hoppas. Och då är det ett betydligt mer intressant val, och då kan man liksom ja, men styra om saker i bygget.
Det är ett intressant läge, för det är verkligen det 50-50 valet ni är inne på, att det finns case för båda alternativen, så det blir en del tänkande här nu resten av kvällen kring där hur man ska landa i det.
Spännande. Vi får se vart det landar. Och det är väl ett perfekt läge att slå ett slag för att bli Patreon till Svenska FPL-podden. Det blir du via patreon.com/svenskafpl. Gå med där, kom med in i värmen i vår fina messengertråd och ja, men var med där. Där kommer såklart alla patrons få information om det dras. Förmodligen kommer de få den infon redan senare ikväll då. Om det nu väljs att tryckas av.
Ja, men trycks det av då åker det in från raka vägen in i Patreon-tråden, det är givet.
Yes. Man kan stötta oss med 25, 35 eller 50 kronor i månaden. Och ett stort tack till alla er som väljer att göra det redan. Ja, och vi går vidare med nästa veckans punkt i form av vad man ska göra med den skadade United-duon. Och då tänker jag på Rashford och Luke Shaw. Och vi pratade ju lite om det här i wildcard-snacket. Om det är fördel att dra det nu eller vänta med. Och det är ju för att få mer information. Vi fick ju faktiskt lite information här med Ten Hags presskonferens tidigare här under onsdagen. Inför Europa League-mötet mot Sevilla. Och ja, jag vet inte vad man ska göra med den informationen. Med Rashford så säger han att han är definitivt borta mot Sevilla, också mot Forest tror han konstaterade, och att han kommer missa a few games, men vad det betyder, han säger också att det är för tidigt att uttala sig om, se vad som händer. Med Shaw lät det ju betydligt mer positivt, jag tror bland annat att han kan citeras i I expect him back at short notice. Och att han kommer missa Sevilla. Men ja, med lite flyt skulle han kunna vara tillbaka mot Forest. Men åtminstone till 33 om det skulle bli en rejält bakslag då. Så frågan är vad man gör om. Vi har fått lyssnarfråga från bland annat Andreas Salomonsson som undrar. Ja, vad gör vi med Rashford? Byta ut eller ha kvar? Hur resonerar ni också kring Fernandes som alternativ? Varit ganska skrap med poäng från hans del på sistone. Så jag tänker vi kan ta ett litet helhetsgrepp kring United, och vi kan väl börja med Marcus Rashford. Ja, Stefan, vad säger du? Det är ljumsken som strular. Man brukar väl säga att sådana skador åtminstone rör sig om en 2-3 veckor. Men kan vara betydligt längre och något som kan bli strul när man ska komma tillbaka med. Men det är samtidigt väldigt många som har en hel del uppbyggt värde i Rashford och det ska vägas mot att det finns enormt mycket bra mittfältsalternativ.
Ja, nej, det är svårt att ha is i magen, det är det. Men jag satt och planerade mitt bygge lite här och jag tror ändå att jag får nog landa i att jag har is i magen. Dels för att ja, men den här veckan känns lite oviss. Salah har ju en fin match mot Leeds såklart, men den är på bortaplan och liksom, om det är något ställe som Liverpool inte har imponerat i år så är det på bortaplan. Medans ja, men Kane gör ju poäng hela tiden, så att byta ut honom för -4 kan slå väldigt fel. Och sen tänker jag liksom vidare att om jag ska dra -4 här igen, då drar jag hellre i Game Week 34 än nu. För att risken är att jag bara får dra ytterligare minus än i 34 för att det har hänt någon ny skada eller liknande. Så att jag håller nog mitt byte här till helgen.
Ja, och för dig låter ju också det helt fullt rimligt. Där ditt alternativ att göra Rashford till Salah som inte går att göra i ett byte av naturliga skäl, så behövs Kane dessutom plockas ut och en minuspoäng. Det som väldigt, väldigt många kollar på som inte då gjorde det byte som du gjorde och plockade in Grealish i förra veckan, det är ju ett väldigt enkelt byte att göra Rashford till Grealish som är i ungefär samma prisklass. Och en glödhet Grealish. Skulle du sitta i det läget kunna göra det bytet nu? Där står ju jag till exempel. Hur hade du tänkt annorlunda då kanske? Då är det inga minuspoäng inblandat och det är samtidigt en spelare som ja, men är i riktigt bra form och har dubblar. Som man, är det så att Rashford skulle fortsätta ha problem när vi kommer fram till 34 så plockar in en annan kille som har dubbel då och som är jätteintressant att sitta med.
Ja, nej, jag skulle väl om jag ska fortsätta min liksom hot streak så ska jag väl egentligen göra Rashford till Mahrez här och bara hova in 18 pinnar på Mahrez mot Leicester. Men jag vet inte, det känns lite för kortsiktigt. Så att nej, jag håller nog bytet, eller ja, jag håller bytet, det kan jag inte göra eftersom jag ska dra free hit, så Ederson kommer väl in i kassen för liksom förbereda för slutet på säsongen.
Ja, Fredrik, vad säger du om Rashford här? Jag lutar nog mot att jag kanske tar en -4 och även gör Rashford till Grealish den här veckan. För att också inte fastna där i Rashford och så kommer vi till 34 och det är lite tveksamt att ja, men han kanske får en start eller så kommer han in från bänken. Och då tar jag hellre poängen nu med Grealish. Men jag kommer sitta då med det här mittfältet som du presenterade ditt wildcard, förutom att McAllister då är Mitoma, som Mitoma, Marsh, Bruno, Salah, Grealish. Så att är Rashford tillbaka så tror jag egentligen jag sitter där att nej, jag kommer inte ta in honom utan få gå utan. Det är i så fall att göra Fernandes till Rashford, men jag tycker det känns väldigt sidled. Har Rashford kommit tillbaka så kommer han precis ha varit tillbaka. Hur kommer det vara med speltiden? Dessutom så är det liksom, ja, men det känns oerhört stökigt att göra det bytet då. Det kommer vara andra byten jag vill göra där jag vill få in fler dubbelspelare och inte plocka ut en spelare som har en dubbel som alla mina mittfältare kommer ha den veckan. För mig tycker jag att Grealish känns som ett ganska enkelt byte att göra.
Nej, men jag kan bara instämma i det. Det är också väldigt mycket pengar att övervintra på bänken. En Marcus Rashford. Det är lättare att liksom sätta en Luke Shaw en eller två veckor på bänken och så är han tillbaka sen och så in i backlinjen. Där finns det inte heller lika mycket som lockar mittfältet som vi pratar. Vi tjatar oss ju liksom, tjatar ju hål i huvudet på er som lyssnar om att de är så jäkla värdefulla mittfältsplatserna. Och då känns det ju märkligt att liksom sätta, ja, men en spelare som kostar vadå 7,2 miljoner eller någonting på bänken i vadå 1, 2, 3 game weeks. Så du kan bara spela 4 mittfältare och du låser upp 7,2 miljoner på, nej, jag vet inte, för mig känns det utifrån de kommentarerna som Ten Hag lämnade där. Och United har bra tätt matchande. Nej, för min del känns det givet att ja, alla har ju ett fritt byte. Och ja, jag tycker att det känns som ett ganska enkelt byte att bara kliva över till Grady som man inte redan har plockat in honom.
Jag lutar till och med att ta minus 4 för det bytet, som sagt, i och med att jag vill få in Sala. Sen så nu, det är det här att jag gillar verkligen inte att det är ljumsken, utan det är en sån här skada som skulle också kunna slås upp när han väl stressas tillbaka lite för tidigt och sådär. Så att det väger jag in också. Nu pratar vi ju dessutom enbart utifrån oss som planerar att dra ett free hit i 32. Det finns ju de som inte har free hit. Det finns även de som har free hit men planerar att dra det i 34 eller 37 eller någon annan gång. Och då är det ju till ganska enkelt byte. Jag tror att det finns två standardbyten. Antingen gå till Grealish, alternativt då om man inte ska dra free hit, ja, med perfekt läge att byta ut en spelare som blankar i 32an och gå på en Gabriel Martinelli. Martinelli ser riktigt, riktigt bra ut nu, Stefan.
Ja, men det sammanfaller ju lite med att han spelar med Jesus som striker igen. För att det var väl det som blev lidande för Martinellis del, framförallt när Enketia kom in och spelade lite annorlunda. Han har ett mycket bättre samarbete med Jesus och han är i bra form. Så att Martinelli känns som ett enkelt byte. Och dessutom så har jag läst lite analyser om liksom att Holding, när han spelar så gör det att han har så mycket sämre kapacitet med bollen än vad Saliba har, vilket gör att Ødegaard får bollen mycket mindre från backlinjen, och det gör då att Saka och Ødegaard inte levererar på samma sätt, utan det blir mer fokus på passningar runt vänsterkanten.
Spännande. Jag tror ju att det här är de två bytena som många kommer kolla mot, och det rör sig beroende på hur en slag ser ut och hur en strategi med chipsen ser ut, framförallt kring 32an. Jag tycker att båda alternativen är väldigt bra. Hade jag inte haft free hit, då hade min väg enkelt gått till Martinelli. Går vi vidare till Luke Shaw, så dels kan vi väl konstatera det som du är inne på, Fredrik, att mittfältsplatserna är oerhört värdefulla. Försvarssidan, inte alls samma sak. Det är inte jättemånga självklara val, inte supermånga försvarare som lockar, och det i kombination med kommentarerna vi får från Ten Hag är att han förväntar sig Shaw tillbaka inom kort, gör väl att det är bara att liksom, ja, men starta honom här till Game Week 31. Vi kommer ju få en presskonferens, liksom, eventuellt en presskonferens inför då, den matchen. Tveksam om vi får det förresten i Europa League här på torsdagen. Men att starta honom, hoppas att han får en start mot Forest. Men åtminstone i alla fall hålla kvar honom, va?
Det låter väl rimligt. Jag försöker leta efter ett scenario där man inte skulle göra det. Och det är väl om man sitter och ska dra ett free hit i 32an och sen dra ett wildcard 33 och sitter redan med de här fläskiga mittfältet som ja, men du sitter nära, Alex, jag blickade mot ditt wildcard och redan sitter helt rätt på det, och det kanske är det största problemet i bygget. Ja, men då kanske det är caset att man väljer att för en vecka gå och skeppa så. Bara får vi kolla om man har något uppbyggt värde kanske som är värt att spara. Men det skulle kunna vara caset. Men vi ser, vi trevar efter Halmström för att det ska vara värt att byta ut honom. Nej, jag tycker att det är en enkel plats att övervintra på kvisten.
Det skulle väl också kunna vara ett case för dem som liksom inte ska dra free till 32an. Att liksom få bort en spelare till som ändå blankar då. Kan man göra honom till exempel Trent, som har fin match i 32an. Och sen så har dubbeln i 34an dessutom. Så är det ju spelare man vill ha på sikt. Man skulle kunna gå till en nästan Villaback som har gjort det bra nu under Emery. Jag vet inte om det är lite för sent att hoppa på det tåget, men både Mings och Moreno finns ju där. Så att det är väl dit man kan gå. Men som sagt, jag tror att i de flesta lägen så är det nog bra att sitta kvar med så. Vi fick ju även som sagt frågan från Andreas Salomonsson. Då inkluderade han ju Bruno Fernandes. Och vi har ju hört att vi resonerar lite olika kring honom, jag och Stefan. Jag läser ju väldigt mycket in i att Casemiro är tillbaka nu till Game Week 31. Som jag tror kommer betyda en hel del för United och en hel del för Bruno Fernandes. Dessutom så nämner jag ju det jag tror, att är det så att Shaw är borta lite, då kommer Bruno vara på fler fasta situationer. Att Rashford är borta kommer innebära att man förväntar sig poängproduktion mer från en Bruno Fernandes. Och då är det dags att börja leverera, vilket jag tror att han har goda möjligheter att göra. Men Stefan, det vore intressant att höra lite mer kring dina tankar kring Bruno Fernandes.
Ja, nej, mitt brygge ska han ingenstans, men det var väl mer om man har möjlighet att dra wildcard och liksom, jag hade nog kollat på att gå för, ja men Trent hade jag väl haft. Jag tyckte att liksom, de gjorde ju någon form av positionsförändring, tryckte in honom på som en inverterad back mot Arsenal, och jag tyckte att han ja, men såg riktigt fin ut i andra halvlek. Och liksom kan man få se mer liksom Trent med bollen i de situationerna här mot hemmamatcherna mot Forest och Fulham och så, då tror jag att det kommer mål därifrån. Han är jag ruggigt sugen på att ha i laget, kan jag säga, men det är svårt att hitta dit.
Ja. Ja, det är väl tankarna kring Bruno Fernandes. Jag tror man sitter ganska bra med honom. Både nu, men sen hela vägen in. Och det är därför jag har plockat in honom sedan tidigare. Jag avskräcks inte allt för mycket från hans defensiva position. Som jag tror han har gjort det bra. Vi såg framförallt mot Everton. Men det var ju ett oerhört dåligt Everton. Men jag tror att i och med att både Eriksen och Casemiro är tillbaka, så ska han skjutas framåt i banan. Sen har Sabitzer gjort det bra när han har fått den här offensiva rollen. Men Sabitzer får nog finna sig i att agera inhoppare och rotationsspelare här nu ett tag framåt. Det är min gissning. Manchester City ska vi prata. Och det är ju 100 000 kronors frågan såklart, att försöka gissa startelvor. Och Fredrik, du har gått bet på det och är inte så sugen att hålla på och gissa igen. Flera av våra lyssnare vill dock att vi ska göra någon form av gissning, såklart. För att alla vill väl veta hur det kommer se ut. Kan man få startelvan på City inför lördagens hemmamatch mot Leicester, så hade det varit väldigt mycket värt. Men det vore i alla fall intressant att höra era tankar. Jag vet inte om det är liksom en... liksom bara en förhoppning, eller vad jag också tror, att Haaland ska inleda bänk mot Leicester på lördag. De mötte Bayern igår tisdag och ska möta Bayern borta igen onsdag. Lördag, onsdag, det är ändå ganska bra återhämtningstid mellan matcherna. Samtidigt så har vi just ljumsk problem på en Haaland sedan tidigare, som har hållit honom borta. Så man vill nog vara lite försiktig. Och som sagt, 90 minuter. Och jag la fram resonemanget tidigare att det finns inte en chans i helvete att Pep kommer ställa upp med något sämre lag borta mot Bayern, i och med att matchen redan är avgjord. För att det ser jag verkligen inte framför mig. Stefan, hur bedömer du risken då för dig att Haaland inleder bänk hemma mot Leicester på lördag kväll?
Nej, jag är faktiskt ganska trygg i att han startar. Jag tycker att det har varit bra tid mellan matcherna. Det är tisdag, lördag, onsdag, bästa CL man kan få. Hade varit mycket värre om det hade varit Chelseas onsdag, lördag, tisdag. Så att därav så... Men det är klart, Haaland kanske skulle kunna inleda bänk, men min bindel kommer sitta där. Jag kommer inte övertänka det. Grealish är jag tvärtrygg med. Han tror jag spelar. Det är så, och om det visar sig att det blir någon bänkning, då är det så. Jag är redan i den båten och kan liksom inte hålla på och gissa på att det ska bli några bänkningar.
Nej.
De har jättebra matcher att vila spelare i FA-cupen när de ska möta ett championship-gäng. Och det är dessutom precis innan matchen mot Arsenal. Så där tror jag det kommer tung rotation. i FA-cupen.
Det tror jag också att det kommer roteras i FA-cup-semin. Också då med tanke på att Arsenal ska komma till Etihad sen onsdagen efter. Men nej, det är snårigt med de här gissningarna. Och Fredrik, du har ju liksom velat liksom frånsäga dig alla sådana gissningar. Men om jag liksom tvingar dig, är du i Stefan-båten eller i min båt eller någonstans mitt emellan?
Nej, men jag tänker så här, att jag gick på magkänslan förra gången och då som sagt skete sig big time. Jag tror att Grealish, som är i, jag ska inte säga sitt livsform, men sitt livs City-form i alla fall, det får man väl ändå säga. Han har gjort styvt ungefär 1700 minuter den här säsongen. De som spelar alla matcher har gjort över 2500, så han har inte lika mycket liksom matcher i benen. Hans säsong är inte inne i Game Week 30 än, utan han är liksom mitt i sin säsong. Jag känner mig trygg i att han kommer starta utifrån det. Famous last words. Du var inne på Mahrez tidigare. Jag tror att han kommer att starta utifrån att han inte fick en enda minut här i CL. Och Haaland, ja, alltså vi... Jag vet, det är helt omöjligt att veta. Men tvingar du mig på en gissning nu, så säger jag väl att ja, han startar väl. Utifrån det som Stefan nämnde där med att det är ändå en ganska tacksam rotation med CL och... Det är ju inte så att Haaland kommer att liksom be om att få vila lite, utan han kommer ju vilja kötta på. Sen tror jag att står det 3-0 mot Leicester, det borde ju i alla fall vara så att står det 3-0 mot Leicester i halvtid, så kliver han av i halvtid. Men då har han väl förmodligen gjort 2 av målen, så att det kanske är gott så då. Min gissning, om du tvingar av med den, är väl att både Grealish och Haaland startar mot Leicester.
Vi får se. Jag jobbar ju oerhört hårt att Haaland inte ska starta. Och jag vet att det är lite emot. Och jag köper det du säger, Stefan, med att det är en bra liksom, schema för Champions League. Tisdag, lördag, onsdag. Det håller jag helt med om. Det är de här ljumskarna som liksom spökar, som lite... ökar min förhoppning om att Haaland skulle kunna få bänk. Men ja, det är väl förmodligen favorit på att han startar. Och att de ska avgöra den här matchen i första halvlek och att han får kliva av. Kanske inte direkt i halvtid, men liksom efter en sådär 60 minuter. Och får Haaland 60 minuter hemma mot det här Leicester. Ja, det luktar ju 2 eller 3 returns tyvärr. Men jag fortsätter min gambling, så får vi se. Vi ska gå och prata Liverpool direkt efter den här punkten. Och det är ju min förhoppning att Salah outscorar Haaland, och förhoppningsvis rejält. Och Stefan, du var inne på det, att bortaformen har inte varit bra. Och det är ju också lite halmstrån och liksom... gå efter, tycker jag, sett till att de har inte varit Leeds borta. Och Leeds är... ja, som sagt, de släppte 5 hemma mot Crystal Palace nu senast. Och visst, Hodgson är där, men det är fortfarande Crystal Palace. Jag ser Salah i kanonform. Han lyckades väl ta fram de högsta XG-siffrorna någonsin i Liverpool i matchen mot Arsenal till och med.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, nej, alltså det kan absolut bli mycket poäng i den matchen. Frågan är bara vilket Liverpool vi kommer få se. Ett Liverpool som är liksom motiverade och vill spela fotboll. Eller kommer det bli ett sömnigt intryck som vi såg i första halvlek. Och som ja, men väl har varit deras problem i många matcher i år. Att motivationen har varit sådär.
Mm. Ja, det måste ju vara ett motiverat Liverpool. Jag vet inte vad du säger, Fredrik. Man måste väl fortfarande liksom göra allt för varje match för att gå på en mot en topp 4 placering. Det kommer bli tufft, men jag skulle inte säga att det är kört kopplat till Liverpools fina schema.
Nej, men frågar du Liverpool fansen är det nog kört så.
Ja, men det är ju ungefär som att Stefan säger att ligan är körd för Arsenal nu. Det är ett sätt att skydda sig. Det är klart att Liverpool har chans på en topp 4 placering. Vi vet vad Liverpool har för spel i sig. De gör en väldigt bra insats nu senast. De hade väl liksom en XG på nästan 4 mot ett ligaledande Arsenal. Och spelschemat är ju, ja, men du får ju inte ett bättre spelschema än det Liverpool har hela vägen in nu. Och inga andra turneringar att fokusera på.
Nej, men så är det ju. Så är det ju. Och det som är emot kanske egentligen inte är poängen som är upp. Utan det är väl att det är så många lag inblandade i det. Så att man ska liksom göra det bättre än så många lag. Hade det bara stått mellan dem och Spurs till exempel, eller liksom ett gäng till, Newcastle eller så, då hade det liksom funnits en annan liksom aktör att spela mot. Det som, jag vet inte, talar lite emot Liverpool, som jag tycker känns, för jag sitter och letar efter en bättre travreferens än en inverterad Jorma Kontio, men liksom Liverpool är ju så här, vi klarar inte av att leda matcher. Vi klarar inte av att liksom köra i spets, utan vi vill ha de här hängloppen där vi kan hänga på ett Arsenal som skruvar upp tempot, och då klarar vi av att och hänga med och dansa liksom i den jävla takten. Men när vi själva måste dra upp det, då är vi lite tillbaka i där Liverpool var för ett antal år sedan. Att man har svårare att nöta ner sämre motstånd, och man faller lätt in i det här liksom Bournemouth-tempot. Och det är man inte bra. Men man är ju som bäst när det är liksom, ja, men blixtrar och dunder, och det är bara heavy metal fotboll liksom. Så det gör väl det som oroar lite med det så kallade bra spelschemat, att man måste föra spelet mycket mer mot de sämre lagen. Å andra sidan så är det ju så att det är ju sämre lag av en anledning, och det ska ju vara lättare och kanske framförallt göra mål, och det är ju det vi är främst intresserade av. Visst, kliver man in på Trent och Robertson, då är ju nollorna lite bonus. De är ju liksom lite tvärtom mot övriga försvarare, där man brukar säga att nollorna är det du ska ha, offensiva returns är lite bonusen. För de är nästan lite tvärtom. Att kommer det på nollor, är det kanon, men det är ju de offensiva returns man vill åt. Så att ja, det ska väl ändå finnas goda möjligheter för Liverpool att kunna avsluta säsongen bra, och jag tror att de kommer att göra det ändå. De kommer någonstans att ta sig i kragen. Jag sticker ut hakan och säger att det kommer inte att se så där slött ut som man bara är livrädd för att det kan göra, utan de kommer någonstans att försöka och snygga till det här. Sen om det landar i en fjärde, femte, sjätte eller sjunde plats, det är ju inte bara upp till Liverpool, det är ju upp till de andra lagen runt omkring. Men att det kommer att bli mål framåt för Liverpool, det tror jag ändå på.
Mm. Kan du lugna Stefans oro någonting mot att Liverpool ska se ointresserade ut på Elland Road i helgen, och tippa hur många mål gör Liverpool på detta Leeds på lördag?
3.
Salah allihopa då?
Salah gör 1-1 med 2 assist.
Ja, men det får vi väl ta då. Det han har emot sig är en bindel från Silver Digger, så det är inte enkelt att jobba med. Men
alltså, det är lite av en curse, det är lite av en curse. Jag tar tillbaka, det blir inget. Det blir blank, det är 0, det blir 1-5 i lite Liverpool, men blank på Salah. En sån här klassiker.
Det blir en sån här 9-0 match som mot Bournemouth när Salah kan man 0.
Ja, exakt så.
Det skulle vara
då blir Alex glad alltså.
Ja, nej, alltså jag skulle inte bli speciellt förvånad längre. Det är väl mer det. Nej, men det är bästa schemat av alla lag. Jag tycker att de gör en kanoninsats mot ligaledande Arsenal. Och därför är Liverpool intressant att kolla upp. Och Salah är mannen att gå för. Frågan är om man har straffarna kvar. Jag vet inte vad du säger, Fredrik. Det är väl Fabinho emot kanske?
Ja, det är det väl. Fabinho som har varit klapprutten den här säsongen. När Klopp fick frågan på presskonferensen där om kommer Salah kvar straffarna, så var han ju väldigt liksom iskall. Vi kommer att prata om det, men vi kommer inte att prata om det här. Jag tror ju att han kommer att ha kvar straffarna utifrån att resten av säsongen inte betyder någonting. Hade det stått och vägt på ett annat sätt, alltså inte, du får misstro mig rätt när jag säger inte betyder någonting, men i allra allra bästa fall, om stjärnorna står rätt och Gud vill och skorna håller liksom, då tar Liverpool en fjärde plats. Men det no disrespect mot de lagen som tävlar om fjärde platsen, men det är inte så att liksom det blir klang och jubel bara för att du råkar liksom säkra en fjärde plats, utan då är det så här, med nöd och näppe så var det inte en fiaskosäsong. Så jag tror att han kommer behålla straffarna utifrån att alltså, det gäller ingen titelstrid. Och nu kommer han att korrigera. Han har slagit två stycken utanför på ganska kort tid. Någonting måste han ju göra liksom.
Nästa straff är mitt i målet.
Ja, det är klassiken. Det är ju hans klassikerstraff. Långs ansats och stenhårt mitt i målet liksom. Han har ju ganska bra statistik sen tidigare på straffarna, även om det ser helt vidrigt ut. Jag hatar den typen av straffarna, man tar alldeles för lång ansats. Men min gissning är att han är kvar på dem ändå.
Nästa fråga som går till dig då, Stefan. Är det en fördel om Salah är kvar på straffarna?
Nej, det är frågan. Nej, jag tror fan Ramsey, jag tror att han skulle slå det mitt i mål. Men Ramsey stod ju bara kvar. Och då tror jag att det blev en bredsida utanför. Men det är bara spekulationer.
Ja, jag tycker i alla fall Salah är liksom spelaren från Liverpool att gå på nu. Och det tror jag att ni båda håller med mig om. Jag har varit inne på det tidigare, att hitta rätt i den där offensiva rotationen med väldigt många alternativ, det kommer vara lurigt. Försvarssidan, ja, Liverpool ser inte bra ut defensivt. Lättare schema, jag vill att man har någon förhoppning att det ska trilla in någon mer nolla den här säsongen, det kommer det säkert göra. Frågan är hur många, men på grund av de få vettiga försvarsalternativen i FPL just nu, så kanske en chansning på en dyr Trent eller Robertson eller till och med Van Dijk kan vara värd. Vad säger du om det, Fredrik?
Men jag var inne på det lite som sagt med
Konaté.
Ja, nej, det är kanske mer det är liksom utfyllnad i ett wildcard så, men absolut, Trent tycker jag känns spännande utifrån att de har så låga T-spel också mot vad vi är vana vid från tidigare säsonger. Det är ju en, alla säsonger är ju märkliga på sitt sätt, så det blir lite liksom så här blasé att säga att det är en märklig säsong. Men sett till liksom att Joao Cancelo blir utlånad till Bayern München och Trent Alexander-Arnold tar 17:e mest poäng av backarna, så får vi nog ändå anse att ur den aspekten är det en lite märklig säsong. Och jag var nere på under 18% i TSB, Trent. Och det finns ju ett ganska högt tak där. Alltså, håller Liverpool nollan, då kan han smaska dit liksom ett mål, en ass, tre bonus. Då jävlar rasslar det till points. Liksom. Så det är ju en rolig spelare att sitta med nu när Liverpool ska möta lite sämre motstånd. Om det nödvändigtvis är den bästa investeringen att göra FPL, det är ju långt ifrån säkert. Men det är ju en rolig spelare att plocka in i bygget och sen se matchen utifrån att det finns potential. Så kan man säga. Snarare än att jobba in liksom en fisdålig, liksom billig försvarare och bara sitta och hoppas på nolla. För det har vi ju alla gjort. Suttit och kollat på en match som är halvt ointressant, men man har en försvarare i något av lagen. Så det enda du sitter och hoppas på, det är att det laget ska hålla nollan. Det är ju rätt jobbigt. Och kanske är det för att min overall rank är dålig, men jag vill ju att det ska vara kul att kolla på matcherna nu i slutet. Och då tycker jag att Trent är en lite extra sådär rolig spelare att plocka in.
Och vi har ju pratat mycket om Liverpools bortaform. I dubben i 34 så är det ju dubbla hemmamatcher på Anfield mot Spurs och Fulham. Så det ska man väl också ha med sig. Fredrik, vill du skjuta in någonting om det Stefan pratade om, att Trents roll i matchen mot Arsenal, den klev in lite mer på mittfält, som vi har sett mer och mer här från flera lag under senare tid?
Men tillbaka till rötterna, han är ju central mittfältare från början, så att det är väl en position han känner sig hemma i, att glida in lite mer centralt. Och det gör ju också att han är längre fram i banan, har kortare väg fram. Sen såg vi ju att han tog diagonallöpningar snett utåt, så han kom ändå ut på kanten. Men fördelen där är att han är ju liksom redan längre fram i banan. Och jag tycker det är en intressant position. Det har ju inte alls funkat liksom för honom den här säsongen så som man har spelat tidigare. Så att det är en spännande ändring. Det här var väl egentligen andra matchen man gjorde ändring, men första gången vi fick riktig liksom utdelning på det, och han ser ut att trivas, så jag tror att han behövde någon form av nytändning. Och som sagt, på den här nivån så kan till och med små taktiska direktiv göra ganska stor skillnad, speciellt för en ung kille som är lite så här, fan, det går inte så bra just nu, och då får liksom en liten annan ingång i det hela, kan göra att han hittar tillbaka, och då är ju liksom himlen taket. Så jag tycker det ser superspännande ut, och som sagt, vi nämnde det i någon tidigare podd här, att jag tror att Liverpool borde kunna, jag tror att Klopp säger till dem, fan, sänk axlarna, fan, jag har liksom ingenting att förlora nu, ut och kör, kötta och slakta dem här nu, liksom, nu åker vi bort till Leeds, så alltså, jag vill inte se något 0-2, jag vill se 0-5, nu får ni fan kötta på liksom. Mm. Och jag tror inte att det är Vivaldi han spelar i omklädningsrummet innan match, utan nu kommer han att tagga upp dem till tänderna, för att det Klopp inte kommer att acceptera, det är ju någon pyspunka som skedde mot Bournemouth efter United-slakten. Mm. Så jag tror att han kommer vara extra noga med att liksom peppa upp dem nu efter en bra insats mot ett topplag. Och det ska bli väldigt spännande att se om han lyckas med det, eller om han faller tillbaka i samma pyspunka igen. Jag tror ju inte det, jag tror att Klopp är så pass skicklig och spelarna är så pass liksom medvetna om att det blev inget bra mot Bournemouth, och att man då är jävligt angelägna om att bevisa att det här Leeds, det ska vi bara liksom bulldosra över. Så att ur den aspekten så känns det ännu mer spännande med Liverpool-tillgångar.
Mm, fint, jag noterar att du lyckas få nämna 7-0 även i den här podden.
Jajamän, jajamän.
Skönt, då går vi vidare. innan vi kommer till veckans rekommendationer ska vi rikta ett stort tack till våra partners i Olka Sportresor, Nakata.se, Unisportstore.se, Glenn Sportsbar, Superclub och Netshirt, som alltså säljer vår svenska FBL-podden merch. Kika in där om ni inte redan har gjort det. Rekar. Och jag börjar väl med mina försvarsrekar. Förra veckan hade jag De Gea, Chilwell och John Stones. Och nu har jag Champions League kvartsfinalen mellan Real Madrid och Chelsea igång. Och gläds ju över att Chilwell tar rött kort i frilägesutvisning. Och alltså kommer missa returmötet. Tänker jag kanske kan börja få utdelning. Men lite på grund av Champions League och sådär, så har jag faktiskt valt att ta bort honom från reken. Det var ju innan det här röda kortet. Men det är för att jag ville trycka in Trent. Jag tycker att det är en bra spelare att plocka in nu här bortom mot Leeds. Och sen bara sitta med honom här framåt. Så han får ersätta Chilwell, men De Gea tycker jag fortfarande är bästa målvaktsalternativet och således försvarsalternativet nu när dessutom Shaw är borta, tillsammans med John Stones i City. Så det håller jag kvar vid. Stefan, jag vet att vi hade väldigt lika reka förra veckan. Du hade Chilwell, Shaw och Stones. Och Shaw kan väl knappast få vara kvar som en rek, även om vi förväntar oss att han ska vara tillbaka inom kort.
Nej, han rycker. Chilwell rycker också. Stones är kvar och han får sällskap av Liverpool-backarna i Trent Robertson.
Yes. Fredrik, du har ju rekat för de som inte har tänkt nyttja free hit i 32 tidigare. Och då förra veckan så var det rekar på Kastanj, Ben White och Tyrone Mings.
Mm, jag fortsätter på samma tema. Även om det, den lilla brasklappen kan tyckas onödig. Därför att Tyrone Mings och Ben White, de sitter tryggt i reken. Det är ju, alltså smörgåsbordet är ju inte riktigt lika stort om man inte har free hit i 32an. Utan då får man nöja sig med lite mindre sidobordet. Och då tycker jag någonstans att White och Mings är ganska tydliga val som är bra att gå på. Kastan däremot får lämna plats för den som ni båda har nämnt, som vi tidigare pratade om, Trent Alexander-Arnold. Med Liverpools fina schema här nu, inklusive då Nottingham Forest hemma i 32an, dubben i 34an. Nej, men har man möjlighet, sitter man med pengar på banken och kanske har en skadad show och inte ska dra free hit i 32an för att man har tryckt av det redan, som du var inne på där Alex, att, ja, men då kanske att byta ut en spelare som som inte har match 32, få in en Trent Alexander-Arnold kan ju vara guldvärt. Men jag tycker att det finns sig någonting när vi rekar honom alla tre, oavsett hur vi ser på Game Week 32. Så Trent, White, Mings.
Ja, det säger absolut någonting. Men jag skulle vilja säga det att även fast vi alla tre rekar honom så får man kasta in någon form av brasklapp. Tidigare tycker jag Trent har kommit med någon form av garanti. Det tycker jag inte nu, men jag tycker det är ett fantastiskt tillfälle att liksom göra en chansning på honom. Du var inne på hans låga ägarandel, eller relativt låga ägarandel sett till vad han brukar ha och vad han har för tak. Och det taket tycker jag fortfarande finns kvar där. Så att jag tycker det, och lite också i brist på andra försvarsalternativ att hoppa på nu, så gillar jag verkligen en sån satsning om man har den möjligheten.
Ska jag fortsätta på mittfältet?
Ja, men gör det. Du hade Salah, Bowen, Maddison senast.
Men här tänkte jag möblera om lite. Salah får vara kvar, men han ska få två nya lekkamrater i reken, även då för er som behöver ha Game Week 32 i åtanke. Och den första är Gabriel Martinelli, som jag tycker ser riktigt fin ut. Du nämnde honom förut, Alex, där. Det är ju full fart på den killen nu. Och som sagt, fin match i 32an där också. Och prisvärd. Det är lätt att glömma bort här. Vi pratade om en Bruno Fernandes som kostar nästan 10 miljoner. Alltså Martinelli, han är inte ens uppe i 7 miljoner, tror jag. Så att jag tycker Martinelli är prisvärd och ser riktigt het ut. Och sen har jag valt att, vi smög ju lite som katten runt het gröt när det gäller Crystal Palace där. Och det är klart att laget har ju sett bedrövliga ut. Men ja, oddsen av alla människor ska få liv i det där liket. Olysee ser ju riktigt spännande ut. Svårt att undgå. Jag tycker att det här fina schemat som Palace har. Du sa att Liverpool har det bästa, och det är väl för att de har lite dubblar. Men Palace har banne med ett fint schema här. Southampton, Everton, Wolves, West Ham kommande fyra. Det är ju mumma. Så Olysee smyger sig in i reken tillsammans med Martinelli och Salah.
Jag gillar ju han också som en liksom sån chansning. Ta mycket fasta situationer. Det som är ju som sagt, de här mittfältsplatserna gör det ju oerhört tufft. Men det är ju många av dem, eller alla av dem som vi egentligen nämner, är ju blankspelare i 32an. Så att i en sån här rek så köper jag den helt fullt ut. Stefan, vi hade ju kopior på varandra. Bruno, Salah, Grealish förra veckan. Och jag ser liksom ingen anledning att ändra på någonting där. Jag vet inte om du vill plocka bort Bruno kanske.
Nej. De sitter bra där.
Då går vi snabbt förbi. Och vi har ju liksom gjort caset för dem. Vi har pratat om alla tre spelare tidigare i den här podden. Och även i tidigare poddar. På anfallssidan... Stefan, förra veckan så hade du Watkins och Alexander Isak.
Ja, och jag tycker de sitter bra, de också. Ser. Egentligen så skulle man väl kunna reka Håland här för att...
Till mig!
Jag vet ju någon som sitter utan honom, men du är ju ganska ensam om det, så att det kanske inte gynnar så mycket så många andra. Men Watkins och Isak tycker jag är de andra två forwards som de ser spännande ut här.
Ja, och tråkig som jag är får jag väl bara liksom krypa till korset och liksom reka Watkins i alla fall. Jag vet inte, det känns tråkigt att reka honom, för jag tycker inte att det är superläge att plocka in honom nu. Utan man skulle ha gått på honom tidigare. Sen så, om man nu inte gjorde det, kan man ju såklart gå dit, men... Jag vet inte om det, jag tycker att det är perfekt time. Men han har i alla fall fått tagit plats. Jag kände att jag kan inte sitta kvar med Greenwood-reken en vecka till. Även fast det kanske är egentligen det mest vettiga att göra. Jag hade Isak och Greenwood förra veckan. Ja. Isak får vara kvar. Greenwood som kanske är ännu mer intressant nu för att liksom kunna få in Salah. Och liksom vaska en plats för alla vi som har nyttjat vår benchboost i alla fall. Men som sagt, Greenwood är borta och jag plockar in Watkins. Men jag känner mig inte alls speciellt trygg i de här anfallsrekarna. Varken Isak eller Watkins. Jag tycker lite att man får sitta med de anfallare man har. Alternativt liksom, om man inte har Haaland, är det läge att plocka in honom. Även fast jag väljer att vänta lite med det. Så ska han ju, han ska in. Det är inte så att jag kommer gå utan honom för all framtid. Han kommer definitivt komma in till 33 eller 34. Fredrik, Watkins och Jesus. Du rekar Jesus där lagom till påsken.
Mm, precis, passande nog. Och ja, men död återuppstånden tänkte jag säga. Watkins och Jesus sitter kvar. Som sagt, bordet är inte lika stort, buffén är inte lika saftig. Jag tycker både att både Jesus och jag är mer kär i Watkins än vad du är, Alex. Jag tycker att han ser fin ut. Och ja, men alltså, Newcastle hemma, det är kanske inte ett supermatch. Inte Brentford borta heller, men Fulham hemma i 33an, den gillar vi. Och som sagt, formen ser riktigt fin ut. Jag tycker Watkins, även om han inte kliver på, så tycker jag inte att tåget har gått. Och Jesus, alltså, så som många väljer att spela just nu, så sitter ju väldigt, väldigt många aktiva managers i bra position, rena pars, eller helt ren Arsenal tillgångar mer eller mindre. Och då finns det ju en möjlighet att kliva in och vara differential, ja, men mot dem du tävlar i miniligan till exempel. Och där tror jag liksom, TSB:n på en sån som Gabriel Jesus är oerhört lågt. Och det gör ju att poängen, eventuella poäng som du får, kan vara riktigt fina. Så att Watkins Jesus får sitta kvar i reken.
Ja, det är väl lite det att jag liksom hellre ser att man kanske går dit då, om man inte har gått på Watkins än. Jag vet att det är en del som till exempel har fastnat i liksom Havertz. Nu fick Havertz börja på bänk borta mot Real Madrid. Kan det vara så att han tappar sin givna startplats som vi ändå har sett här under en ganska lång tid nu? Ja, möjligt. Och då kanske det är läge, eller oavsett kan jag väl nästan tycka att det är läge att plocka ut Havertz. Och då kan man gå till Jesus, absolut.
Det låter inte som att du har så stor tilltro till Frank Lampard som är tillbaka.
Nej, det har jag verkligen inte.
Vilket skämt alltså.
Ja, det är ju en egen podd, specialpodd bara det. Vi ska ha en kaptensdiskussion för Game Week 31. Och även om Haaland då kanske är liksom den liksom självklara kaptensvalet, så tycker jag att det är en ganska spännande vecka. Vi har deadline lördag 12.00. Villa Newcastle sparkar igång 13.30. Men som sagt, jag tror att det vanliga valet för de allra allra flesta är ju att vända sig mot en Haaland som har Leicester hemma på Etihad. Men jag säger att det finns alternativ, både i att Kane har Bournemouth hemma och som sagt, där jag kommer att vända mig till Liverpool för deras bortamöte mot Leeds United. Det är väl de tre som jag tycker är värda att liksom prata kring. Jag ser ingen anledning att kolla någon annanstans. Det skulle vara någon så här outside shot om man tror att Haaland får bänken, om man plockar in Mahrez till exempel, att han ska göra kaos mot sin gamla klubb. Det känns som en riktig outsider, men ja, jag tror att hans speltid är säkrast liksom av Haaland, Grealish och han, även om jag tror att Grealish kommer starta och tyvärr kanske även Haaland. Ja, Stefan, vad säger du, kaptensdiskussionen? Är det liksom Haaland tvärgjutet för dig? Eller ser du liksom caset på både Kane och, ja, nu har du inte Salah i ditt bygge, men om han skulle finnas där?
Jag hade nog varit mer sugen på Salah. Alltså, Kane, han levererar ju, men det blir sällan, alltså Spurs är så dåliga så att det blir sällan att det blir någon double return. För att Spurs, ja men, de gör inte så mycket mål. Och Bournemouth tycker jag ändå har spelat upp sig helt okej. Kämpar där i botten, bjuder inte på så mycket och ja, men, lägger ner ett jävla jobb. Och jag tror inte att det där är en match som Spurs skulle, om matchbilden blir rätt så kan de väl såklart vinna med en 3-0. Men jag ser det också som att det skulle kunna vara en jobbig match för dem. Och då är jag mycket mer trygg i att Haaland, även om han spelar 30 eller 60, gör mer än vad Kane gör.
Men du är inte helt off på min Salah-satsning där, eller?
Nej, det kan gå bra. Det kan gå bra. Han har ju grymt facit mot just Leeds. Sen att de flesta...
Det har väl de flesta förvisso.
Ja, jo, de har väl det. Men sen liksom alla holes har ju kommit på Anfield. Men ska Leeds uppträda som mot Palace, då finns det ju goda möjligheter till utdelning. Mm.
Vad säger du då, Fredrik, kapten?
Ja, men det är väl lite the return of the premiums ändå. Det var länge sedan vi satt och hade liksom en kaptensdiskussion där det är de tre stora tunga premiumalternativen som är de tre alternativen att bolla mellan. Och jag tycker inte det finns några andra som blandar sig i leken. Min känsla är att det var länge sedan. Det har alltid funnits lite halvspretiga, eller så har det varit bara Haaland. Nu tycker jag det finns case för alla de här tre. Även om det är så att sitter man med Haaland i bygget så är det väl där binden landar. Det känns ju rimligt liksom. Men jag har min bussbindel på Kane nu. Jag är inte inne på att det är liksom helkört för Spurs, så de är ändå taggade och
var teamet är med dem.
Ja, det får man ju definitivt säga. Som sagt, de kan stämpla folk i eget straff och det blir ingen straff ändå. Nej, men Kane har gjort en väldigt, väldigt bra säsong. Hade vi inte haft Haaland i ligan så hade ju Kane varit liksom skytteligaledare deluxe. Så jag tycker att han är ett fullgott alternativ för den som inte sitter med Haaland i bygget. Och likaså Salah med den formen han har. Det är väl det med bortamatch. Samtidigt kvällsmatch, det gillar man ju. Vet att Liverpool generellt gillar ju kvällsmatcherna mer. Så det är också någonting att ta med sig såklart. Men jag tycker det finns case för alla tre. Här får man gå på egen magkänsla också. Dels magkänsla, också lite så här FOMO. Alltså Haaland är ju någonstans det trygga valet, för de flesta bindlarna kommer att sitta där. Trycker man den på Kane eller Salah, ja, för oss som inte har dem då, Haaland, så har vi inte så mycket val. Men för den som sitter med Haaland har ju liksom valet att göra det trygga Haaland-valet eller det lite mer ballsy Salah-Kane-valet, som ändå kommer att ha helt andra liksom effektiva ägande än vad Haaland kommer ha. Man ska ju vara med på det att sitter man med Haaland i bygget och sätter binden på någon annan, då får man nog sitta och hoppas på Haaland blank. Då kan man inte hoppas på någon Haaland poäng för han kommer ha ett effektivt ägande över 100%. Så det ska man ha med sig. Har man Haaland i bygget och inte sätter binden där, då får du sitta och hoppas på en blank.
Mm. Eller hoppas på en return, för att blank, det finns liksom inte.
det är väl hans blank, det är väl en return.
Ja. Yes. Det är alltid lätt att komma med rekar som man själv inte riktigt kan gå på, men som man, det här hade jag gillat att göra om jag inte. Men den här vill jag ändå skicka med till dig, Fredrik. Om du nu väljer att inte trycka av VC:t ikväll och för den här gameweeken. Så att jag älskar verkligen tanken på att skicka in Riyad Mahrez, sätta binden där som, alltså i ditt läge. Vad har du att förlora?
Nej, det är ingenting.
Och alltså jag tycker inte att det är något så här uppåt väggarna. Alltså det är inte så att du ska bindla John Stones eller liksom Wout Weghorst eller något sånt här, utan det här är en gubbe som vi alla är rätt säkra på kommer starta mot Leicester, sin gamla klubb, som har oerhört fina siffror säsong efter säsong varje gång jag spelar. Och det är en sån riktig outsider, för att är det så att man inte planerar att dra, dels behöver man nästan dra ett free hit i 32 för att kunna plocka in honom eller ha han i sitt lag. Och det behöver även krävas nästan att man ska plocka ut honom i 33 med något wildcard, för att annars så är det liksom ingen satsning man kan göra. Så att det liksom öppnar upp sig en sån möjlighet, och då tycker jag att det är fan kul att sitta där och jobba in de Mahrez-poängen.
Ja, men jag håller med. Det är ju en, är man i min position, i mitt läge, då är det ju en sån chansning man skulle kunna göra. Ta in honom, absolut. Det är ju bindla, ja, då snackar vi ballsy. Men som du säger, man får väl se vad har man att förlora liksom. Ja, jag gillar shoutet.
Jag vill tro att om jag hade varit i ditt läge så hade jag gått den vägen. Sen så, som sagt, ett case för att bindla honom, det är att jag kommer inte ha honom i mitt lag, så jag kommer inte kunna sätta vinden där och liksom, ja, men på något sätt lägga någon förbannelse över honom.
Nej, det är bara det jag gillar att man säger.
Det gör jag i och för sig inte på Håland heller, som kommer vara den mest kaptenen. Då är det såklart en säkrare väg att gå, om man nu tycker det är en säkrare väg. För att som sagt, det finns en möjlighet till en bänkning. Jag försöker jobba in den. Ja, men bra, där har vi ju lite gubbar. Jag tror att om man inte har något av de kaptensvalen vi diskuterar här, då har man lite jobb att göra, och då hoppas jag att man har ett wildcard att dra. Vi går vidare till lyssnarfrågorna. Stefan Johan Lundell vill ha tips på bra spelare för två omgångar bara. Och då gissar jag då att han inte ska dra free hit i 32an. För han ska dra wildcard sen efter det, säger han. Backar och mittfältare är mest intressant.
Ja, det är väl Arsenal jag skulle leta allra först i. Om det är 31an och 32an som det syftas till. Och sen Liverpool. Och där kanske det är lite svårare då, för att de man vill ha är lite dyrare i Trent och Salah. Men de två lagen tycker jag ju står liksom head and shoulders över alla andra här.
Ja, och Martinelli har vi nämnt som ett bra mittfältsalternativ. Saka såklart också. Jag hade nog gillat att satsa Martinelli där, och lättare att få in dessutom. Och sen så på försvarssidan så har väl gillat Ben White från Arsenal, va?
Ja, men det är inget fel på Ben White. Trent hade jag ju, om det finns möjlighet, gått på. Känns som ett riktigt kul shout här i två veckor. Och sen, ja men Salah är ju väldigt svår att bara plocka in så där. Men det kanske går med någon ja, men om man har två fria till exempel.
Fredrik, jag har fått en hel del frågor om Ödegård och Martinelli, så här, Jan Karlström, Tim Bergström. Ödegård till Martinelli, kan det vara någonting? Jan är inne på att liksom, motståndarlagen har listat ut hur de ska liksom, pressa bort Ödegård. Och liksom, att han känns som en mycket sämre FPL-tillgång just nu. Ja, Fernando Torres Lovers, han undrar om man kan liksom hålla ut utan Martinelli. Han bytt utanför ett gäng omgångar sen, och ja, sen dess har det bara regnat in poäng. Vad säger du? Ödegård till Martinelli, det är de här med sidledsbytena som vi pratade om. Det var väl inte så länge sedan vi pratade liksom just det omvända, att det var många som hade Martinelli skulle gå till Ödegård.
Nej, precis. Så tycker man är lite hård mot en Ödegård som har levererat returns varannan gameweek här nu, om vi kollar bakåt i tiden. Ganska precis varannan gameweek så har han levererat return. Och visst, Martinelli är i bra form, men Arsenals offensiv är ju sån där att liksom nästan vem som helst kan få return. Det är det som gör att Saka är inte i Arsenal vad Salah är i Liverpool. Utan Saka är mer... ja, men så som Liverpool såg ut när de hade sin gamla front 3. Att vem som helst kan ju mål. Och det kommer folk från överallt. Så känns ju Arsenal just nu. Det kan vara Martinelli som gör sin gubbe och sätter dit. Ja, grattis, sett någon. Men det kan lika gärna vara Ödegård som viker in och lägger in. Så att, jag hade inte offrat ett byte på det sidledsbytet. För det kan ju mycket väl vara så att det är Ödegård igen. Som fortsätter med sin varannan gameweek return här. Som man har haft sedan gameweek 24. Så att nej, sidledsbytet. Då finns det andra byten att göra, tycker jag.
Stefan, det är ju ditt Arsenal det här. Men jag tänker, alltså, hade jag suttit på ett wildcard nu och liksom velat gå på en Arsenal mittfältare, men då hade valt varit Martinelli förmodligen före Ödegård. Men att göra bytena som Fredrik är inne på är oerhört värdefulla. Vad säger du, alltså ett sidledsbyte Ödegård till Martinelli?
Nej, jag tror att det finns mer uppsida på andra håll att använda bytena till.
Yes. Fernando Torres Lovers fortsätter. Hur tror ni tankarna hos Pep går med Haaland och Grealish inför helgens match? Det har vi väl gått igenom. Men han är även inne på målvaktssidan. Är det gambling att ta kvar Kepa och Ward en runda till? Ward är ju utan sin plats. Ny manager nu, men vi får väl utgå från att Iversen fortsätter stå. Kepa står ju, men Mondi är tillbaka på bänken här i Champions League. Och som han skriver här att Lampard kanske vill ta tillbaka Mondy som var framgångsrik under Lampards förra session i klubben. Stefan, man kan väl ha lite is i magen med Kepa, va?
Ja, jag tror det. Alltså, hade han velat gjort det skiftet så hade han nog gjort det direkt. Varför vänta med det, tänker jag. Och nu har inte jag sett matchen mot Real Madrid. Men det är väl en tuff uppgift. Och senast i ligan så hade han inte så mycket att göra på det målet som Wolves gjorde. Det var ju ett av säsongens snyggaste volleys. Så att, han har inte gjort bort sig, om man säger så.
Det känns som att han ska spela sig bort från platsen. Jag tycker Kepa är på en annan plats just nu än vad han var när Lampard var där senast dessutom. Fredrik då, Filip Ravin, överlever man vecka 31 utan hålet? Om inte, är det värt att ta minus eller göra Kane till hålet utan minus?
Alltså, överlever man utan? Jag sa ju att man skulle överleva förra veckan, det gjorde man ju knappt. Så det är ju...
Jag lever.
Men det är klart vi lever. Jag kommer ju inte att ta några minus för att plocka in någon Haaland. Det känns ju lite för liksom osäkert och för kortsiktigt för egen del. Det beror på lite på hur man ser det där. Att göra bytet mot Kane, det tror jag kan straffa sig ändå. Alltså, Kane har ändå Bournemouth hemma. Om Haaland får ett inhopp eller en start och går ut i halvtid och blankar, då blir det väldigt jobbigt. Liksom, för att jag tycker ändå Kane borde ha bra chans att få returns från Bournemouth-matchen. Så att, det är klart att det finns case för att plocka in Haaland, men jag tycker absolut. Men jag ser liksom inte att jag gör det raka bytet från Kane till Haaland. Bara liksom i ett byte så. Det gör jag inte. Sen hade jag Haaland i mitt wildcard. Så det talar väl lite emot det så. Men ska man bara lägga ett enda byte på det, så hade jag nog hellre suttit kanske kvar med Kane en vecka till.
Stefan, Kane till Haaland utan minus?
Nej. Alltså då, det måste ju finnas andra saker man kan göra, tänker jag. Det är knepigt, men det här är ju kul, för att nu man märker ju på alla frågor och våra egna tankar att det är så här FPL ska vara. Man ska inte kunna ha allihopa som man har typ kunnat haft hela säsongen, för att vissa har varit ointressanta. Nu är det ju svårt på riktigt.
Man ser här, Patrik Andersson skickar in en fråga. Värt att ta minus 4 för att byta ut Salah och Tony mot Martinelli och Haaland? Har inget free hit chip eller wildcard kvar. Så att det är liksom... han byter ut Salah då. Och då Tony. Inser att han inte... han byter ut Salah och Tony mot Martinelli och Haaland. Jag tycker det känns... tokigt att plocka ut Salah om man inte har free hit dessutom i 32an för att ta in Haaland nu. Jag kan inte förstå det. Han har också valt att göra Kane till Haaland. Jag tycker att det är mer rimligt på något sätt att göra, även om jag inte tycker om det heller. Jag hade nog avvaktat, suttit kvar med det och lite som mig att göra Kane till Haaland till efter blank 32. Speciellt då när han inte har free hit. Salah tycker jag ser som den liksom bästa kaptenen. Nu går jag händelserna i förväg och hör en kaptensdiskussion för Gameweek 32 här. Men då är Liverpool hemma på Anfield igen och det är Nottingham Forest som kommer. Man kan såklart gå på en Arsenal-gubbe som har så 15 hemma. Men jag tror att Salah kommer vara tungt kaptenad i Game Week 32. Och med rätta dessutom. Här då Fredrik, det är ännu fler som håller på och jagar. Jonathan Selin, han säger Madison till Salah eller Grealish. Det är väl vettigt att liksom byta Madison nu. Han ska dra free till 32, så det behöver man inte ta hänsyn till. Och förmodligen ska den här gubben sitta kvar hela tiden. Han har då möjligheten att gå direkt från Madison till Salah.
Då finns det ju stålar på banken, uppenbarligen. Det är väl bara frågan där om man har ett fritt byte bara, eller om man sitter på två fria. Så som frågan är ställd, kanske man får anta att det är ett fritt byte. Ja. Skulle säga att det är lite av en coin flip mellan Salah och Grealish ändå. Men det är kanske... Jag tänkte säga att det var större chans att vi ha Salah resten av säsongen. Men det står jag nog kanske för att jag tror att det är utifrån att vi har pratat om att City liksom, vilka som är inne i City, det går fortare där när man är på innelistan och inte. Salah, han är liksom, hans namn är intatuerat på VIP-listan i Liverpool, så det är inte så mycket att orda om. Samtidigt så har ju Grealish en väldigt fin match, är en väldigt fin form och kostar väldigt mycket mindre. Jag skulle säga att det där är en riktig coinflip. Och kanske väl lite beroende på Salah där, om man har tänkt att till och med ge honom binden. Och tänka över det, för då blir det liksom extra mycket vikt åt att ska byta in Salah och binda honom. Är det så att man har tänkt att göra det i så fall, då kanske det är vägen att gå. Och lite hur man vill spela. Nu sa att det här var en fråga om att han ville jaga, eller hur?
Nej, det är väl mer att jag tänker att det är folk som jagar för fullt här nu.
Ja, för det kan ju också vara lite beroende på hur man lägger till. Och där i overall rank, det är det som är så roligt, att man kan ha overall rank som är sämre än min. Men i den viktigaste miniligan, på jobbet eller bland polarna, där ligger man tvåa, liksom 10 poäng efter ledaren. Och då kan det ju vara värt att bara kolla, okej, vilka är jag tävlar mot? Hur ser deras byggen ut? Är jag den som måste jaga eller ska jag blocka den som ligger efter mig i moves? Så att jag skulle säga att gå till ditt eget bygge, kolla vilken miniliga är du intresserad av att vinna, och nu är det dags att börja liksom rikta in kika siktet mot de i de miniligorna som är viktiga här som du står emot.
Nej, det är en lurig fråga. Jag tycker det är helt olika prisklasser, och även om han har pengarna nu så är det ju någonting som man behöver ha med sig. Jag antar liksom att han kommer nyttja pengarna på annat sätt. Är det så att han går på Grealish nu, så kommer de här pengarna kunna komma till nytta längre fram. Han kanske har möjlighet att då plocka in Salah istället för någon annan mittfältare till dubben i 34, och då kunna plocka in Salah också. För han råd att göra Madison till Salah nu och gå Madison till Grealish, men då får han ännu mer pengar på banken. Så ja, jag tycker att det är lurigt utan att se laget, men kollar man bara på spelare, så jag gillar ju mer här i 31an att gå på Salah före Grealish. Jimmy Lindström är, ja, han uttrycker det pissless på Kepa. Han har även stil till alla dubblar, och vem ska man ta in istället för Kepa? Och är det så lyxigt att man sitter i det läget, då tycker jag vi har varit inne på de målvakterna som går att välja. Jag gillar David de Gea, och är man inte upptripplad i United redan så tycker jag att det är ett perfekt alternativ att gå på. Är det så att man har en upptrippling där, så tycker jag även att det är som Stefan är inne på, att kanske nyttja ett byte den här veckan och göra ett målvaktsbyte till Ederson kan vara det. Jag älskar inte tanken på det, men det är en säker väg in i Citys defensiv, och man hittar liksom inget säkrare sätt in. Men det är som sagt det här låga taket som är emot. Så ja, David de Gea, eller om möjligheten finns. Om den inte finns så är nog Ederson mitt val. Stefan, resonerar du något liknande där, att de Gea liksom ändå är ett liksom bättre alternativ, men att om man är upptripplad så är Ederson minst lika bra?
Ja, nej, jag hade nog gått för de Gea om jag inte hade suttit trippelt redan. Men för då har man möjlighet att gå på Stones, och Stones har ett mycket högre tak, även om han kanske bara får en match i dubben, så känns det som att man är beredd att ta den risken med honom.
Sista frågan då till dig, Fredrik. Daniel Johansson har både free hit och wildcard kvar. Han har satt upp sig så han klarar Game Week 32 utan chip, men då kan han inte ta in någon spelare från City till Game Week 31. Tanken är att dra wildcard i 33an. Hur hade ni gjort? När ska jag dra free hit? Ligger 51k i världen och behöver ta ikapp lite poäng i min ligor.
Ja, det var ju lite spännande upplägg att ha liksom satt upp sig för att klara 32an. Och har man satt bygget för det, så känns det ju lite waste kanske att dra ett free hit då. Då hade jag ju kanske hellre valt att göra. Men samtidigt så har du wildcard kvar också. Ja. Då är alternativet då. Ja, då blir det ju egentligen inget måste att dra något wildcard i 33an. Om man kan lösa 34 med free hit istället. Oh, nej, då kan man sitta och tjuvhålla lite på ett wildcard om man skulle vilja det. Lurigt.
Ja, det är jättelurigt.
Vad är din känsla, Alex?
Ja, men jag hade nog gått på hans tanke att dra wildcard i 33. Jag tycker att vänta längre med wildcard känns bara dumt. För man vill ha fler veckor att nyttja det. Mm. Och sätta upp det då för en bra Game Week 34. Det som är då är väl att han får kolla lite vilka spelare han liksom inte behöver ha beroende på vart han ska dra sitt free hit. Det normala hade kanske varit att dra den i en annan dubbel då som är i 37an. Det stora problemet med det är ju att de som har dubbel i 34, de har ju dubbel i 37 också. Eller väldigt, väldigt många i Brighton, i City United.
Jag hade sport free hit 38.
Ja, det är Liga. Också ett alternativ.
City kan ha avgjort ligan till exempel, eller Larsson har avgjort ligan.
Jag älskar det, City kan ha avgjort ligan.
Jo, men City kommer troligtvis spela CL-final tror jag. Och ska de göra det och har gjort ligan i sista omgången, då kommer inte Haaland spela där, kan jag säga. Det finns så mycket i 38 som kan hända där alla sitter helt fel på det i sista omgången, och free hit i den omgången kan ge oerhört mycket utslag i poäng.
Ja, det är väl det. Jag tycker det låter vettigt att dra wildcard i 33 om man nu har satt upp sig då för att klara 32an på ett bra sätt. Så ja, men dra wildcard i 33, sitt och håll på ditt free hit. Och som Stefan säger, det är aldrig dumt att ha det kvar till Game Week 38. Det brukar också vara en omgång där vi ser väldigt mycket mål. Och det kan vara liksom, ja, men, tydliga lägen. Jag tycker människor brukar vara mer generösa med information på verkligen så outside-spelare som får chansen i sista veckan. Och som kan vara intressanta när de möter lag som roterar ganska mycket. Eller liksom, ja, luftar trupper som inte har något att spela för. Och han nämner ju det att han behöver jaga ikapp lite poäng i miniligor. Vi har ju sett det tidigare, Stefan, att i Game Week 38 kan man ju liksom göra ordentliga lyft. Och gå förbi liksom sin värsta rival på sista omgången.
Frågan om Van Aanholt kan värvas tillbaka här till.
Fina Van Aanholt ändå. Ja.
Alex, jag tyckte att du glömde det också, att säga att Liverpool inte har vunnit i ligan sedan de vann mot United.
Nej, jag vet, men jag vill inte prata om United överhuvudtaget. Det blev bara irriterande när Fredrik fick in 7-0. Jag har koll på det, men jag vill ändå. Det är typ världens sämsta. Jag har sett vissa så här United-twittrare som liksom skickar ut dem. Åh, Liverpool, de har inte vunnit en enda match. Varför håller du på att prata om 7-0-förlusten för? Alltså, nej, det är så hål i huvudet. Jag lämnar där. Jag tycker vi stänger ner podden med det. Stort tack för att ni har lyssnat. Nu jobbar vi allihopa helst av allt en skada på Håland här innan Game Week 31, men i alla fall en bänkning, och så ska Sala se till att jag får en riktigt, riktigt fin Game Week 31 och skjuts in i det här. Som sagt, stort tack för att ni har lyssnat. Lycka till inför valen för Game Week 31 och här framåt, så hörs vi. Ha det bra, hej!
Ha det bra,
ha det gott, ciao!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.